Hej och välkomna till kvällens sändning av Radio Nordfront. Det här är vårt 417:e livesända avsnitt och jag som är programledare ikväll är Martin Saxlind och med mig som vanligt så har jag Tobias Lindberg. Välkommen.
Tackar, god kväll.
Och sen har vi Mac som producerar. Hej på dig.
Ja, hallå. Hej, jag var mutad.
Okej. Okay. Och sen har vi Röber tillbaka. Det var ett tag sedan sist, välkommen.
Tack så mycket.
Kul att ha dig med.
Kul att få vara med.
Ja. Och ja. Ikväll ska vi väl kanske gå in på lite nyheter och du hade något du ville prata om, Per. Men den stora grejen är väl som alla snackade om, det var väl igår som det kom ut att Sanna Hill hoppar av genom en intervju i Dagens Nyheter. Och ja, det har ju varit massa olika reaktioner och kommentarer på det och vi tänkte väl diskutera det här för att ge vår syn på det. Och det kommer nog ta en stund eftersom det var mycket olika aspekter där som det går att gå in på. Men innan vi börjar så ska vi också då nämna att man kan donera och nu funkar ju Swish. Vi har nummer 073-895-8452. Och det är Samuel som står som mottagare där. Och man kan swisha dit och skicka in meddelanden och frågor om man vill att vi ska läsa upp något i radion. Så gör vi det i slutet av programmet. Och postboxen har inte kollats senaste veckan, så har man skickat in något där så har vi inte möjlighet att läsa upp just nu. Men det går ju bra att posta in grejer där så kommer de kolla det när de är tillbaka. De som sköter den. Men med det sagt så kan vi väl dra igång och prata om Sanna Hill-nyheten här då. Och en bra ände för de som inte känner till vem hon är väl att kort beskriva henne. Och DN hade en rätt bra faktaruta som berättade att hon är född 1991 på, i Västra Götaland och växte upp i Borås. Gick med i SDU 2007 och hängdes ut som nazist på sin skola. Och hon hoppade av gymnasiet och flyttade till Stockholm på grund av att AFA började trakassera henne och typ mordhota henne och sådär. Det framgick väl lite i intervjun här att polisen hade rått henne att gå andra vägar till skolan för att inte bli påhoppad och att var det tipsat om att ställa någon bakplåt under brevinkastet för att det skulle kunna komma brandbomber och sådär den vägen. Så ja, hon var, blev nationell rätt tidigt där och terroriserades och sen flyttade hon till Stockholm och då blev hon väl engagerad i politik mer intensivt och gick med i ND som var som en radikal utbrytargrupp ur SD kan man väl säga och 2010 så blev hon folkvald åt ND som ersättare i kommunfullmäktige i Södertälje och sen nämner DN också att hon skrev en text åt dåvarande Svenska motståndsrörelsens tidning, det måste ha varit patriot.nu 2011. Och sen 2012 var hon med och grundade Nya Tider och blev vice chefredaktör och skribent och var väl delägare. De fick ju sen pressstöd året därpå och det har varit en snackis i bland politiker och sådana som tycker att det är hemskt att nationella får pressstöd. Att det bara är vänsterblasker som ska ha det kanske. Men de har haft det och hon har jobbat heltid där ett tag och bland annat varit utomlands. Idén gnälls lite om att hon har varit till Moskva som vanlig observatör inbjuden av Kreml och att hon har besökt Mellanöstern och träffat Hezbollah och liknande. Sen är det väl bara massa små grejer. Hon var med och grundade Exakt 24 och 2021 fick hon barn. Jobbade med Christian Petron och Nikkalina ett tag 2023 och sen hösten 2025 slutade hon jobba på Frihetsnytt som hon hade jobbat på slutet. Då. Och, Nya Tider har väl fått pressstödet utfasat och ja, skärt ner sin personal kanske, och hon har väl sökt upp till andra håll och ja, då där hon landade. Och sen nu då har hon lämnat allt helt. Och säger hon då i alla fall. Och i intervjun vill hon inte gå in på detaljer, men nämner att hon har bott på skyddat boende. Det var nästan ett år. Och det är väl någon vårdnadstvist i bakgrunden som spökar där typ. Så det är väl läget. För egen del så har jag typ träffat henne på en demonstration och pratat. Typ jag skötte väl någon live-rapportering för Nordfront och hon var där och fotot Nya Tider tror jag. Och sen har träffat henne en gång på bokmässan och pratat lite kort. Men har inte känt henne mer än så liksom. Men du har haft lite mer med henne att göra, Weber, så du kanske vill dra något bara rent personligt vad du vet om henne och sådär.
Ja, alltså jag har inte haft så jättemycket med henne att göra egentligen. Men hon har faktiskt hälsat på mig hemma och även sovit över här. Alltså i vårt gästrum och så. Så det har hänt till och med mer än ett tillfälle. Och jag har inte tyckt illa om henne alls, utan jag tyckte att hon var ganska trevlig och så.
Jo, precis. Jag har till och med så här försvarat henne lite. Folk gnäller att hon så här, att hon kanske inte är den skarpaste kniven i lådan och spelar på sitt utseende, och att hon inte hade liksom haft den ställning hon haft om hon inte var en liksom söt kvinna typ.
Mm.
Men ja, nej, jag brukar väl svara att hon ändå liksom har stått för sina åsikter, och hon har gett intryck av att vara åt det mer radikala hållet åsiktsmässigt sådär.
Alltså det bästa hon har gjort är väl att hon just ställde upp med sitt ansikte och var öppen med åsikterna i princip, och ändå jobbade på för någonting bra ett tag.
Jo, Nya Tider har ju varit ett bra projekt som skrivit objektivt om motståndsrörelsen och annat känsligt liksom.
Ja, mycket bra projekt.
Men det är väl liksom Vabra som är den stora kraften bakom det. Men Sanna har ju liksom varit med från början där i alla fall, och sen försvunnit de senaste åren vad det verkar.
Mm.
Men ja, vad är det hon säger i intervjun då? Enligt Niklas Orenius då, som skriver här, så står det i ingressen att hon skäms för sin tid som nationalist med en strömtjej och vill varna. De är besatta av att kontrollera kvinnor och vill se vita barn födas. Och det här är väl också lite typ så här talande, för mycket typ blir att äpplen och päron blandas i intervjun. För en sak är ju typ kontrollera kvinnor, en annan sak är att vita barn föds. Det sista är ju obligatoriskt för människor som vill att vår ras inte ska dö ut. Det andra är ju mer ja, vad man nu menar med det liksom. Men det är inte något som förenar nationella direkt, att man har en specifik syn på kvinnor kanske. Men det är väl det hon säger liksom, att det är misogynt, och sen klagar hon också om konspirationsteorier, och det är också en sån grej som jag inte heller tycker är obligatoriskt för alla nationella liksom. Det Dan Eriksson skrev ju någon artikel där han hade väl huvudpoängen typ som var okej, var väl att ja, det är Sanna som har valt att vara ihop med män som har varit dömda för kvinnomisshandel och män som har varit konspirationsteoretiker och sådär. Det är ju inte så att alla män i den nationella rörelsen är sådana. Och man kan liksom välja att inte ha med dem att göra typ. Och det är väl liksom en rätt vettig kritik. Eller vad säger ni?
Absolut. Det var just den biten. Han lägger ju också till att det han tycker verkar symptomatiskt för Sanna är att hon undviker eget ansvar för just detta. Det är liksom bara något som händer henne.
Ja, men alltså ja, feminister brukar typ så här prata om victim blaming, att man ska tro på kvinnor och att ja, man ska liksom alltid skydda kvinnor och så, och det är väl sant till en viss gräns, och typ om någon precis, om någon en gång så här är ihop med någon som visar sig vara ett svin, så kan det vara liksom ett misstag, men ju fler gånger man gör samma misstag, desto mer eget ansvar kanske man har. Och hon har ju varit med så länge, liksom, varför ska hon hoppa av nu? Många menar väl att det har med ekonomi att göra, att hon fick inte jobba kvar på Nya Tider, och hon jag vet inte, Frihetsnytt har väl kanske också haft ekonomiska besvär och behövt göra så med folk.
Alltså, utan att veta så känns det också som sånt här med en visst vid när ett par går ifrån varandra kan ju ta sådana, alltså genom att påstå vissa saker kan man ju få fördelar. Det är inte så svårt för en kvinna att få skydd på ett skyddat boende, och bara det i sig blir nästan som en faktor i en i det rättsliga efterspelet. Att visst kan man ju kunna bevisa mer säkert, men man vet ju aldrig. Det är rätt luddigt sånt där.
Det hon anklagelsen mot som gjorde att hon fick skyddat boende, tror jag är att hon har blivit psykiskt nedtryckt av sitt ex då.
Jo, och det är också luddigt.
Ja, det är jätteluddigt.
Alltså jag säger inte att man inte kan bli psykiskt nedtryckt på ett fult sätt. Men det är också lätt att påstå något utan att egentligen kunna bevisa det.
Ja. Jo, och är det att någon är svinig, så ja, då är det väl bara att liksom lämna dem. Sen är det väl bra om kvinnor kan få hjälp med det och stöttning och sånt. Så för det är klart att det kan finnas män som är svin och kontrollerande eller våldsamma och sånt.
Ja. Och sen också i rättegången, eller målet som gjorde att hon fick ju tydligen ensamvårdnad. Alltså, det kan idag räcka med i princip att du säger att du är för vaccinering, men din respektive är emot det. Kombinerat med kanske lite andra sådana här saker som många anser vara, säg typ att han har skrivit saker om mobilstrålning och annat sånt där.
Ja.
De fakta i sig kan göra så rätt.
Det framgick väl en del om det där idén, eller gjorde det inte? Ja,
det jag menar bara att det måste inte vara så att han har misshandlat henne för att hon ska få ensam vårdnad, utan det kan gå mycket enklare än så.
Jag tror att det påstods väl att han hade tvingat i sin son rått griskött.
Och dricka vatten för att vara förgiftad.
Ja, och det där, jag har faktiskt pratat med pappan till barnet om det där.
Okej.
Okay. Och det stämmer inte, enligt honom alls. Han hade gett barnet filtrerat vatten som med så här omvänd osmos, som var filtrerat bara för att det skulle vara innehålla mindre skräp. Och det var inte så att han någonsin hade bett honom äta rått fläsk.
Nej, annat rått kött kan ju vara en idé att äta ibland.
Nej, men det var...
Griskött är väl dumt kanske?
Nej, men det var i alla fall ingenting. Det där stämde inte alls. Och det blir så här taget ur sina sammanhang. Och hon har ju aldrig påstått att han har slagit henne och sådär. Så att min amatörpsykologiska bedömning av det hela är i alla fall att han inte har behandlat henne illa. Han verkar vara ganska mån om att hålla ihop familjen och sådär.
Men tänk dig alltså att kräva... Alltså, utsätta sitt barns andra förälder att ta vårdnaden för dem för sån sak.
Det är det som är så sjukt, för att man tänker inte på barnet då. För barnet blir ju den här tiden utan sin pappa. Barnets pappa har alltså inte fått träffa sitt barn då på snart ett år faktiskt.
Och det i sig kan dessutom i vårdnadsmål kan bli en faktor varför mamman ska fortsätta ha det. För att pappan har slutat känna barnet.
Ja. Alltså, min erfarenhet som är ganska ringa är ändå att kvinnor kan faktiskt påstå i princip vad som helst till socialsekreterare. Och då kan de...
I stor utsträckning.
Alltså, jag kan säga att jag har varit inblandad i såna här... inte för min egen del då, men jag har varit stöttande för andra. Och det har alltså hänt att socialen säger till och med så här att i de här fallen så jobbar vi inte med fakta. Vi jobbar med känslor.
Om man lyssnar på kvinnan liksom och ska tro henne oavsett vad nästan. Men alltså, ja. Jag menar inte att kvinnor ljuger. Liksom. Jag tror många män ljuger i såna här tvister också.
Såklart.
Men de som jobbar inom det här, de tror i mycket, mycket högre utsträckning på kvinnorna.
Ja. Extremt mycket högre.
Ja.
Och det ser man bara, det är bara att gå in på ett sånt där kontor till en sån här SOS, ett sånt ställe där man pratar med de här sekreterarna. I väntrummet är det liksom, slår din man dig, ring det här numret. Det är bara sådana grejer. Feministiskt kollektiv, vill du bo där? Det är sådana reklambroschyrer.
Ja.
Så det är precis som du säger. Och vid ett tillfälle när det var på sånt här möte, då satt alltså SOS-sekreterarna bakom skottsäkra glas.
Mm.
Och tittade på oss som vi vore demoner. Och visserligen tittade vi med samma blick tillbaka. Men ändå, alltså, det var ju såklart ingen farlig, det var ju ingen hotfull situation alls.
Nej.
Men det är ju, de har en väldigt, de är som politiska aktivister som hatar sådana som oss. Alltså de hatar män överlag, nationella män ännu mer. Och här har ju alltså Sanna i det här fallet då, hon har ju bott med de här människorna, alltså på ett sånt här skyddat boende och pratat med sådana där rakluggar i flera månader.
Ja, det är ju uppenbart att hon har ju groomats rätt uppenbart. Dan Eriksson skrev väl det i sin artikel att han hade noterat hennes nya vänner på Facebook och sådär ett tag och att det här var på gång typ.
Ja.
Och man ser ju det så här rätt extrema vänsterfigurer och typ så här inte rasist men Henko och sådana så här är direkt på bollen, så det är ju lite så här samordnat och de liksom utnyttjar det
ja.
Maximalt och stöttar henne, inte för att de så här typ egentligen vet något om vem som har rätt i den här vårdnadstvisten eller någonting, utan bara för att man rent politiskt vill.
Jo, och hur skulle det kännas? Alltså om Henko skulle säga någonting positivt om mig, då skulle jag ju spy. Jag tror alltså, det är ju helt sjukt. Faktiskt. Mm. Och här, alltså, i mina ögon så har Sanna, hon har sprungit över till fiendens skyttegrav. På riktigt alltså. Lämnat vårt led helt, sprungit över till fiendens skyttegrav. Och sen bara bett att få vara med i deras propagandafilmer. Alltså, hon går direkt till judiska DN.
Jo, och sen är det så här, liksom ett personligt så här hyllningsreportage med typ 100 selfies på henne ja. I olika miljöer. Ja.
Hon har gjort ännu mer. Hon har ju typ tagit med sig ammunition också. Det är inte bara ja. Att de har gått över.
Utan nej, nej.
Alltså det är fan över 15 jävla bilder på henne i den här artikeln.
Jo, dessutom
en så intervjuer eller?
Men sen är inte alla så smickrande heller. Alltså det är också en sak. Hon fattar ju inte att hon är med i, så här, i deras propagandadrev rent generellt. Så det är helt sjukt att hon går på en sån här grej och är med
hon
på det här.
Hon kunde ju också bara slutat.
Det här är inte ett nödvändigt steg nej. I att så här, lämna politiken. Hon var väl redan borta när hon slutade på Frihetsnytt. Hon har inte hört så synts mycket ut alls.
Att göra sånt här är ju ett extremt steg. Hon
och sen också liksom att DN, Bonnier.
Jo, och hon slänger ju alla sina gamla vänner och allt under bussen. Alltså alla som hon någonsin som har hjälpt henne. Alltså det finns ju folk som har hjälpt henne med att skaffa lön, fixa lägenhet åt henne. Alla de där slänger hon bara framför bussen och säger allt det där var bara skit.
Men sen dessutom, hon gör ju mycket mer så. Hon börjar prata om att Socialdemokraterna nu är för radikala. Ja, och att det här med massinvandring har varit dåligt. Hon tycker inte så längre. Hur kan man bara byta åsikt totalt?
Det var någon som skrev det någonstans att det känns inte genuint, utan hon bara så här rabblar upp allt som systemet vill höra. Typ att kvinnohatare, kufar och konspirationsteoretiker och allt det där.
Och sen alltså,
hon vill bli accepterad av systemet.
Hon liksom försvarar typ Israel, går emot antisemitism, går emot Ryssland.
Går emot att det är fel med massinvandring.
Ja, försvarar HBTQ till och med. Alltså två jättesnälla lesbiska kvinnor hon lärde känna nu och
alla ska få
det är verkligen så här en total PK-checklista som hon prickar in.
Ja,
det var en sak ni sa där. Det var att hon har ingenting att vinna på att göra så här. Hon hade lika gärna bara kunnat backa undan.
Hon har mycket att vinna.
Ja, det är det. Ja. Och i en vårdnadstvist till exempel, att nu vara på rätt sida i systemet, det är ju väldigt fördelaktigt, misstänker jag.
Mm. Kunna skriva en bok.
Hon gör reklam för sin bok också. Bok. Ja. Nej, men det här är första steget att kunna bli en vanlig kändis, såklart.
Hon kanske kommer sitta i
diskussionssoffor
och sånt där i framtiden.
Det är bara att titta på den här, vad heter hon, Anna Lena, som också så här hoppade av och skrev en bok som media försökte göra reklam för. Hon är ju liksom ingen
annan
idag heller.
Ja, det har du rätt i.
Det kommer vara samma med Sanna Hill. Liksom. Ingen kommer
hon var tillsammans med den där sångaren, vad heter han?
Bisson,
ja.
Jo, men Sanna Hill är väl rätt duktig på, alltså hon är ju inte helt dålig på media. Hon skulle säkert kunna sitta i tv-soffor och sånt i framtiden. Som
hon har ju ett enda trick, och det är ju att lägga upp bilder på sig själv typ. Hon skriver ju inte jätteintressant.
Alltså faktum är att min analys, det är att hon tycker väldigt mycket om att få uppmärksamhet av många män.
Mm.
Faktiskt. Hon säger själv, jag är en pick me girl. Och jag vet inte riktigt definitionen, om jag ska vara ärlig, även om jag har hört ordet flera gånger, men jag antar att man kan definiera det som en tjej som tycker om att så här, nej men välj mig och jag vill ha uppmärksamhet.
Jag var det också att hon, alltså det som Orenius skrev som definition som jag tycker är lite logiskt och stämmer, är väl att det är kvinnor som så här säger att de är annorlunda än andra kvinnor, att de så här förstår att andra kvinnor är jobbiga och problem och så att man ställer sig in hos män som grupp lite och bli liksom välkomnad. Och hon skrev ju, eller det står ju i intervjun också, att hon tyckte det var häftigt och typ var omtyckt av män som i övrigt liksom var mer negativa till kvinnor typ.
Just det. Men då var hon omtyckt bland alla de här männen. Men sen så bildar hon familj och får barn. Då var det inte så kul med familjelivet längre.
Nej.
Då hade man inte den här horden av män som var runt henne längre, utan då var det bara en man plötsligt. Då var det inte alls lika roligt, och då var hennes bevekelsegrund var ju alltså att få uppmärksamhet från olika män. Mm. Jag vet inte, jag tycker att hon till stor del blev behandlad som en prinsessa. Alltså hon fick styrelseplatser, blev promotad på olika sätt, alltså visade olika artiklar och annat.
Ja, precis. Det går inte ihop så här logiskt att nationella rörelsen är supermissgynt, men hon har bara så här flyttat till toppen.
Ja,
trots
att
det där är väl en liten svaghet hos den nationella rörelsen och andra, alltså alla rörelser. Man brukar vilja lyfta fram de som är ovanliga. Att man liksom...
Vi
har minst också kvinnor med här i vår styrelse.
Jo, och det är ju såklart bra. Och det,
nej, det är inte dumt. Man ska ju egentligen välja utifrån kompetens.
Ja, så är det ju.
Men alltså, man kan ha representanter som liksom är bra på att representera utan att ge dem så här för mycket makt och inte lita på dem för mycket. Typ. Men vad tänkte Max säga något innan?
Ja, det är ju inte egentligen ett problem med kvinnohatare i den nationella rörelsen. Det problemet som finns är ett problem med simps i den nationella rörelsen. Mycket mer utbrett. Där man direkt, man ser en kvinna, wow, hon måste ju vara perfekt för att hon är nationell. Det stämmer inte.
Jo, det finns många sådana.
Ja, jag vet inte, det är nog lite så här 50-50 vad som är vanligt. Alltså det finns ju mycket så här bitterhet mot kvinnor och så här man.
Det gör det också.
Det gör det. Jag tror att hon har varit otrogen mot flera av dem hon har varit ihop med i alla fall. Det är åtminstone, jag har pratat med flera av hennes ex och mer än en menar att hon har varit otrogen mot dem.
Vi behöver ju inte gå lika.
Ja, nej,
som CP han skrev så här, jag skulle kunna ägna spaltmeter åt att räkna upp Sanna Hills långa liklista över män med dokumenterat destruktiva beteende. Den skulle bli längre än ett kvitto från Ullared. Hon särar villigt på benen för de mest psykotiska exemplaren.
Alltså just... Det är väl det som verkar ha sagt sig också, är det inte så?
Just det där med...
Men alltså, jag tycker att hans sätt att uttrycka sig blir lite så här kontraproduktivt.
Tillspetsat.
Just Ullared kvittot var ju roligt. Men,
ja, men
han är inte själv med på den listan. Och det beror på att hon är kvinna. Men det är ju faktiskt så att... Det var ju fult. Det var lite fult skrivet. Och det är en sak som jag inte gillar.
Det tänker alltså, jag att det ger ju de här lite vatten på kvarn att det är så här, ja, liksom väldigt föraktfullt mot kvinnor typ.
Ja.
Men alltså, jag vet ju inte de här grejerna, men säg att det verkligen finns folk som vet om att någon har varit med jättemånga. Då är det ju egentligen inte fel att säga det.
Nej, det är väl lite, men det är lite så här, jag vet inte. Hör det till offentligheten, hon har barn och kommer läsa det.
Sen, jag struntar
faktiskt. Nej, men det är en rätt karaktärssvaghet.
Ja, men jag struntar i om hon har varit till sängs med många. Men det är, har hon varit otrogen mot många, då är det ju... Alltså, motståndsrörelsen har någonting som vissa kanske tycker är så ganska förlegat. Men vi har ju regler mot otrohet.
Du struntar inte i om de har varit i sängs med många. Det finns ju de som är med hur många som helst.
Men det är osynt, men det kan ju bero på så här psykiska problem och lite sånt där, självkänsloproblem och sånt. Så ja, det kan jag nästan förstå. Men
sådana vill man ju egentligen inte ha.
Nej, det kan jag hålla med om. Men att svika någon man är tillsammans med, alltså vara otrogen.
Ja, det är ännu värre.
Det tyder på ett visst lynne. Och jag anser att hon fortsätter i det här banan. Nu är hon otrogen till den nationella rörelsen. Hon har inga problem att slänga alla framför bussen. Hon hade inga problem att vara otrogen mot sina ex heller. Och det säger lite om karaktären. Det är ju ingenting man vill liksom lita på.
Det där med motståndsrörelsen är också lite intressant. För i den mån som det finns ett problem typ med att män är skitstövlar och sånt i vissa fall, så är det väldigt svårt att komma till rätta med i en rörelse som är liksom väldigt så här, nätverksbaserad. Att det inte finns någon formell hierarki, ingen ledning, ingen auktoritet som kan liksom bestämma vilka som är accepterade och inte. Det kan man ju bara i liksom en medlemsorganisation där man kan bestämma att okej, du har gjort något som vi tycker bryter mot vår moral, nu är du utesluten liksom. Nu får du den här konsekvensen.
Ja.
Men så kan man inte styra typ en
och jag ska säga att hennes kritik är ju, det är ju helt galet allt hon skriver i princip, men det här med att det finns såklart män som beter sig illa och liksom vill kalla pris försöka behålla, alltså hela nationella rörelsen är ju väldigt mansdominerat. Mm. Och där finns det de som är lite oroliga att ta med sin flickvän i den gemenskapen för att den är så mansdominerad. De är helt enkelt rädda att bli av med sin flickvän i den gemenskapen. Men det är ju, de som är det är osäkra män. Faktiskt.
Ja.
För att, och som sagt, motståndsrörelsen har ju ganska hårda regler mot otrohet. Man blir utesluten om man är otrogen i motståndsrörelsen. Och det är just för att vi inte ska få sådana här intriger kring att alla slåss om en kvinna och håller på och smyger och smusslar och grejer. Det får inte hållas på med något sånt. Det är inte värt det alls.
Nej.
Och det är en viktig sak. Och jag vill påstå att sådana här pick-me-tjejer, om man nu ska kalla dem det ordet, men sådana här som lever bara på uppmärksamheten, att det är väldigt, väldigt viktigt för dem att få hela tiden uppmärksamhet från olika män. Det är fan den biologiska atombomben i en rörelse egentligen. För de kan väldigt snabbt
social cancer mycket. Har jag kallat en person som det, liknande för det, tidigare.
Det var en bra. Social cancer var bra benämning.
Jag tror jag vet vem ni pratar om.
Ja, nej men det finns ju diverse, och sådana exempel kommer ju fortsätta dyka upp. Det är ingen konstighet med det.
Men det finns den typen av människor, och både män och kvinnor i dagens samhälle har olika problem liksom.
Ja, men man får försöka vara vaksam bara. Och jag tycker det värsta med hennes artikel, nästan det värsta, det är att de kvinnor som är med i nationella rörelsen, de framställer sig som någon jävla mähän som bara låter sig bli hunsade av sina män och sånt där.
Mm.
Och bara för att de inte vill leva så sunkigt som hon har gjort. Så att det är ju ett hån. Jag kan räkna upp massa skitbra kvinnor som är med oss, till exempel.
Jo, och det tänkte jag också på, så här, typ, hur män behandlar kvinnor. Det finns väl jättemycket kvinnor som har hittat sina partners genom den nationella rörelsen och lever i lyckliga äktenskap, ja, liksom, och inte blir dåligt behandlade. Det är ju förtal både mot männen och kvinnorna där när de säger att det, ja, här det är bara för att hon har haft negativa upplevelser. Liksom.
Men hela artikeln var ju som, precis som du sa där i början, Martin, att det var väldigt blanda äpplen med päron. Nästan alla delar i artikeln var skrivet på det sättet. Alltså att det finns kanske några enstaka inom varje organisation eller flera inom den breda nationella rörelsen som verkligen är kvinnofientliga. Det är väl ingen som säger någonting emot det. Sådana kanske rensas ut på ett bra sätt, eller liksom det ogillas, den egenskapen bland övriga. Men det går man ju inte in på djupet i, utan det bara nämns att liksom det är det. Och sen nästa grej då är det här med att de istället säger det här med att vi vill att kvinnor ska ha många barn. Och det tycker ju i princip alla. Men det behöver ju inte betyda att man är förtryckande på det där andra sättet. Men det blandas ihop till samma liksom röra när man uttrycker på det sättet.
Ja, precis. Det är skillnad på så här, ja, å ena sidan har man feminism, sen finns det kvinnofientlighet och så. Sen var det frågan om så här kvinnlig rösträtt och sånt liksom. Och att nationella generellt skulle liksom vilja dra in den. Men det finns ju liksom inget parti som driver det som en fråga. Jag hör inte många så här prata om det. Alltså visst, det är väl klart att folk kan prata om att en familj liksom ska ha en röst och mannen ska vara liksom den som är mer politiskt aktiv typ och sånt. Men jag vet inte. Det är inte så här typ grundläggande överallt på något sätt.
Men alltså, är inte det mer som en så här, alltså det många tycker inom nationella rörelsen är väl lite grann att det är naturligt typ att män är kanske mer politiska av sig.
Och
att
sen
men det betyder ju inte att vi är emot varenda kvinna som liksom ibland tar ett steg fram. En del är riktigt duktiga på det och gör ett bra jobb.
Och sen handlar det en del saker om fakta så här, typ att det är ju inte så här en, det är inte en åsikt att män och kvinnor röstar olika, utan det är som ett fakta att kvinnor röstar mer vänster. Men rösta lite mer invandringskritiskt. Och ur den synvinkeln som nationalist så tycker man att ja, män röstar bättre. Och om man rent objektivt bara ska kommentera det så ja, då hade samhället på det här sättet varit bättre om kvinnor inte hade fått rösta. Men det betyder kanske inte att lösningen är att avskaffa kvinnlig rösträtt, eller så är det. Men det är ju liksom en fråga i sig liksom.
Ja, och där tycker ju verkligen inte alla inom den nationella rörelsen eller inom varje organisation likadant, utan det finns ju en bredd av åsikter på det.
Nej, ja, sen, och jag tycker inte att rösträtt är så superviktigt heller. Liksom, att, är det viktigt att alla män får rösta? Nej. Är det viktigt att alla kvinnor får rösta? Nej. Det viktiga är typ vilka som styr media, vilka som hörs som i debatten och påverkar kulturen. Liksom.
Det viktigaste är att kloka människor får rösta. Det kan bara dra åt helvete. Men det är också en sak. Vissa saker blandar inte vi in kvinnor i samma utsträckning. Och det är ju för att vi vill skydda dem.
Mm.
Alltså, då säger de så här, nej, titta, de är inte med ute på gatan. De är hemma och föder barn och lagar mat. Nej, men vi vill inte att de ska få stenar i huvudet heller på gatan. Så vi kanske inte släpar ut dem. Som någon så här... Liksom, vi är inte för någon kvinnlig armé som ska springa runt och få stryk av våra fiender.
Det där relaterar också till en grej som jag tänkte på här tidigare. Då, typ att, det är ju rätt absurt också att måla upp det som så här förtryck med hemmafru-ideal. För jag hade fan hellre typ varit så här hemma, ätit mat, gått på gymmet och så, och inte behövt så här gå till mitt vanliga skitjobb liksom.
Nej, samma.
Jag hade en kvinna som försörjde den. Ja, det hade ju på många sätt varit gött liksom. Det är inte så här hemskt förtryck i alla fall. Sen blir det kanske en tråkig tillvaro på vissa sätt och sånt.
Nej, det ska man komma ihåg i det här fallet också. Om det handlar på sånt där skyddat boende, då får du ju liksom, du får ju väl betalt från Försäkringskassan under tiden och sånt där. Så att du får liksom en tryggad tillvaro.
Mm.
Och det blir ju som att, vad ska man säga, tillfället gör tjuven. Om du bäddar upp det som att, om du bara tar det här steget och sviker och klagar på det här, då får du det här. Du får betalt så där, du får bo i den här lägenheten, du får njuta av alla de här grejerna och ja, nu kan du även bli en kändis. Och...
Ja, precis. För jag tror det är det som de har lockat mer på lång sikt. Då, kanske liksom att det har väl varit en process att få en att ställa upp på intervjun och sådär. Och då har ju säkert folk så här tryckt på, ja men vi stöttar dig och du kommer få så mycket beröm för det här. Det kommer göra jättemånga människor glada. Det är viktigt att du pratar, du är en viktig person, bla bla.
Jo, hennes uppmärksamhetssökande personlighet, som alltså hon är ju mega pick me. Då har hon fått en mycket större publik nu bara. Och vissa nationella då, som man fan kan undra om de har någon hjärna ens, tittar fortfarande och gillar vad hon håller på med. Det är ju för mig helt obegripligt. Det är nästan jag tycker...
Högt blodtryck hör det.
Ja, ja, det är fan så jag tycker det är konstigt än förrädaren själv nästan. Alltså det, och fattar man inte då? Alltså ser man inte den bakomliggande propagandan? Orenius, alltså det är hans polare som...
Det är skitsdömt.
Ja, det är en riktigt jävla äcklig...
Jag har stått och pratat med en själv på i Visby där.
Ja, jag har också träffat den där äcklet. Och det är hans kompisar som skulle kasta ner de där bomberna i hennes brevlåda. Nu sitter hon och säger, ja, nej, men vad kul att prata lite med dig. Och, nej, jag blir tokig på det.
Ja, alltså, Orenius, för fan. Jag ska inte säga vad man borde göra med han. Men han kallade AFA så här vänsterradikala grupper. Eller
precis.
De var inte så extrema när de hotar och attackera en gymnasietjej när hon går till skolan liksom, och brandbombar hennes bostad så hon får flytta genom halva landet. Liksom. Det är så här, lite vänsterradikalt. Och
det är det goda.
En del av turen medan Sanna har varit en ondskefull hatare som vill att fler vita barn ska födas. Typ.
Ja. Okay. Alltså, en sak som förvånar mig, det förvånar mig kanske inte, men vi fick inte så stor släng av slea. Alltså, hon klagade inte på motståndsrörelsen speciellt. Hon har inte varit så inblandad i motståndsrörelsen heller i och för sig då. Men jag tror att hon kanske... jag vet en annan sån artikel av en avhoppare som åkte till Expo och sådär. Hon sa att säga vad man vill om motståndsrörelsen, men de behandlar faktiskt kvinnor bra. Och hon hade blivit dåligt behandlad av nationella killar också, sa hon och sådär. Som hade behandlat henne illa och sånt. Men hon sa att... det är vad man vill om motståndsrörelsen, men de behandlar i alla fall kvinnor bra och sånt där. Och det har hon ju helt rätt i. Och vi har ju faktiskt social kontroll. Skulle en människa hos oss misshandla sin flickvän och hon ringer till liksom sin närmsta chef och säger han har misshandlat mig, titta här och sådär. Då skulle vi ha en utredning om det. Och skulle det framkomma att killen var skyldig, då skulle han få stryk.
Ja.
Inte så att vi skulle säga, nej men nu ska vi ta och ringa en raklugg på socialen. Nej, han skulle få stryk. Så vi har fan egen rättvisa.
Det andra gången med raklugg. Är det rakklippta ruggar?
Ja. Så här, klippta. Ja, för fan.
Men hon skrev ju, eller det stod just så i intervjun också, att förr i tiden så var det lite mer tuff vikingakänsla i rörelsen. Men nu har så här kufar där som är rädda för eluttag tagit över typ lite.
Jo, och vad finns de människorna?
Ja, men det är ju lite tyvärr i den här nya tiders webb-tv-sfären, nätverket och liknande. Alltså om man ska jämföra så har ju de liksom mer överlapp med konspirationsmiljöerna. Eller vad man ska men, kalla dem.
Rädda för eluttag, vad menas med det?
Ja, men det finns väl de som så här, tror att el är farligt i sig och sen är det mycket så här 5G. Liksom.
El är dåligt.
Det är farligt i sig.
Om du sover precis på andra sidan typ en proppskåp och du har sängen precis intill
dig. Då får du
jävla massa magnetisk strålning. Det är bara liksom, de som inte vet tror att det är något konstigt med att vissa saker är farligt. Bor du för nära en sån här stor 40 000 kilowatt kraftledning.
Mm.
De ger ett enormt magnetfält.
Ja.
Lysrör är inte bra att stå allt för nära. Gamla tidens lysrör.
Nej.
De har också jättestarka magnet.
Det är det de pratar om alltså?
Ja, precis. Men alltså, det är bara ren liksom logik och kunskap som gör att man förstår sånt där.
Jo, som tatar kvinnor.
Och jag är faktiskt elektriker. Jag slickar inte på uttagen heller. För att jag vet hur det känns. Men faktum är att jag kan hålla med om att det kan kufas iväg ibland och det är inte bra.
Jo, man kan dra det liksom för långt många saker.
Men
liksom,
samtidigt...
Att allt så här, typ att man är tveksam till vacciner. Är allt sånt?
Liksom. Ja, men sen kan man, var ska man dra gränsen?
Det finns ju grader där också. Liksom,
ja, det är klart typ, det finns
man grader. Man kan låta bli vacciner för att man är försiktig. Eller så kan man så här, säga liksom, att de ger oss vacciner för att de vill döda. Och så nämnde ju chemtrails och sådär också.
Ja, hon drog verkligen till med allt.
Ja.
Chemtrails är ju rätt ovanligt att folk pratar om.
Ja,
men man,
att vara ett företag.
De är liksom mer flertaliga i hennes kretsar tror jag än i liksom inom Nordtront och...
Ja,
kanske det.
Men sen beror ju på då, jag menar vissa saker som vi säger menar ju folk på är total en konspiration. Alltså till exempel folkutbytet. Eller att folk kanske inte dog i jättehög utsträckning av runkmaskiner. Jag vet inte. Det kanske också räknas som en konspiration. Men,
ja. Jo, det gör det ju. Och judisk makt i allmänhet liksom, målas ju upp som en konspirations... teori, men det är ju ändå liksom skillnaden är ju att det är mer politiska teorier som är rätt lätta att liksom peka på bevisen för, eller vad man ska säga.
Ja.
Medan medicinvetenskap och sånt blir lite mer abstrakt för allmänheten typ.
Ja. Men även sånt som kanske är helt logiskt för oss kan ju verka konstigt för andra som inte ens har typ funderat över eller tagit del av någonting. Så är det väl med allt. Det är inte bara vacciner eller typ förintelse. Saker som folk kan tycka eller låter som konspirationer.
Nej.
Nej, och sen är det ju också folk kan ha olika liksom idéer. Till exempel vi fyra här vet jag vissa har lite olika idéer kring kost och så liksom, vad som är optimalt.
Va? Fan, har du fått det ifrån?
Men vi har en sak gemensamt.
Ja, det har vi faktiskt. Ja. Vi hatar rapsolja.
Ja.
är det enda grejen?
Ja, det är enda.
Rapsolja, okej.
Okay. Ja.
Ja, men det är bra att man kan renas kring de viktiga frågorna.
Det är någonting som förbrödrar mig och Max jättemycket.
Slipper ni vara så här på den?
Ja. Absolut. Nej, men det som jag tycker är, alltså jag tar mest illa vid mig, det är att hon faktiskt attackerar våra kvinnor, för det tycker jag hon gör.
Jo.
På ett fult sätt. Och där skulle man göra en hyllningsartikel till våra kvinnor. Fan, vi har ju modiga kvinnor som sitter i fängelse för våra ideal och allt möjligt.
Mm. Och så, jag har faktiskt en... Vera har skrivit en artikel, jag har inte hunnit läsa den, men jag ska försöka kika på den så fort som möjligt. Och henne kommer jag att tänka på liksom, typ,
ja,
så här kontrast till Sanna. Liksom, någon som har varit lojal hela livet och alltid så här, seriös och inte så här uppmärksamhets... sökande direkt, utan så här,
nej,
tacksam för att de får skriva artiklar och komma till tals liksom.
Ja, och alltså tänk att vara 98 och fortfarande vara med i debatten.
Mm.
Helt enormt.
Det är helt otroligt. Helt otroligt.
Precis. Alltså, hon har så intressanta infallsvinklar och liksom, ja.
Ja.
Fantastiskt. Så det finns ju definitivt kvinnor som är bra och gör viktiga saker för kampen och så något sånt kvinnohat finns ju inte.
Hon skickar ganska roliga meddelanden också, kan jag säga. Kanske jag inte ska, men hon skickade till mig häromdagen så här: behöver du, vill du ha ett par långbyxor? Och då skrev jag ja, alltså vad menar du? Vad är det, vadå? Ja, alltså jag såg dig på en bild. Du hade ju typ uteliggarkläder, så jag kan köpa ett par nya byxor till dig.
Oj.
Alltså, men vad är det för bild du här visar till? Jag vet inte riktigt vad du menar för bild. Hon bara, nej, du hade då lappade gamla blå byxor. Alltså, jag har faktiskt inga lappade blå byxor, men jag vet faktiskt inte vad det var för bild, men det var någonting, jag tror att det var att jag hade shorts på mig.
Ja, trekvartsbyxor.
Ja, jag tror hon störde sig på någonting. Att det...
Du är som en uteliggare.
Ja, hon sa att du har ändå sån position, så du kan inte gå runt och se ut som en uteliggare. Ja, så alltså, hon ville köpa ett par nya byxor till mig, så det var ju väldigt snällt.
Men hon är inte särskilt kuvad, om hon vågar säga så till dig.
Hon är inte ett dugg kuvad. Och det är faktiskt så att våra kvinnor är inte kuvade. Jag har haft samma fru liksom, vi har varit tillsammans i 22 år. Och ja, hon är fan inte kuvad. Absolut inte. Och då har hon ändå fått stå ut med ganska mycket liksom kring mig med allting. Så det där är sjukt att säga sådär. Jag tycker det är riktigt fult. Och...
Jo, men det är just lite som Dan Eriksson var inne på. Liksom, att hon kunde väl ha liksom, tagit lite mer personligt ansvar kanske.
Jo.
Se att hon själv har gjort lite dåliga val kring män kanske. Och att det har blivit dumt liksom. Men att ja, då får man väl liksom ta tag i sitt eget liv och inte hitta på att det handlar om politik typ.
Jo, men har man någon kritik, man går inte till den mest fientliga tidningen som hon vet har liksom gör allt för att förgöra oss.
Nej, hon hade ju kunnat lyfta de här frågorna liksom.
Hon har ju sålt ut sig.
Ja.
Hon måste ha ett syfte med det, något hon vill uppnå.
Ja, alltså kortsiktigt, som sagt, hon har en vårdnadstvist här i december.
Ja, för det var bara ett interimistiskt beslut där. Så det är ju inte
precis. Att han har och interimistiskt beslut, det är ju helt utan. Alltså, de bara säger sig, vi gör så här så länge för säkerhets skull. Sen ska rätten avgöra hur det verkligen ska bli.
Mm. Men Per,
hon har ju en sån... Ja.
Du talar där om att kvinnor i motståndsrörelsen inte är kuvade. Men vad är de istället då i sådana fall? För de är inte kuvade, men är de då jämställda? Eller frigjorda? Eller ja, hur skulle du säga?
Jag skulle säga att vi tar tillvara på kvinnors kompetens. Alltså, många är väldigt kompetenta vad gäller administration till exempel. Och vi har även kvinnliga chefer i organisationen. Så vi tar väl tillvara på deras kompetens, helt enkelt. Sen är det ju mansdominerat. Allt annat vore ju fel att säga. Det är till stor del liksom mest män som engagerar sig i motståndsrörelsen.
Och det är för att har faktiskt rätt hög andel kvinnor just nu i redaktionen.
Ja, och det ska jag säga också. En glädjande grej är att det är på gång med nya unga kvinnor. Alltså det är mycket yngre kvinnor som har, alltså nu menar inte jag att det är fler kvinnor än män, men om man ser procentuellt så är det högre än vad det är bland äldre. Så att det är mycket unga kvinnor som börjar vakna och förstått problemet med vad som sker i samhället.
Men det låter ju lite grann som att rörelsen använder principen rätt person på rätt plats.
Ja.
Det är precis så det ska vara.
Ja, så är det. Sen så finns det alltid saker att göra. Det gör det. Och jag om någon, jag har alltid i mitt nationella liv förespråkat att kvinnor ska vara inblandade. För att det är ju faktiskt så att de utgör hälften av vår befolkning. Och det är dessutom trevligt.
Att... Män och kvinnor behöver varandra. Liksom.
Ja, och jag tycker det är trevligt. Alltså det är trevligt att när man har... tillställningar, att det finns både män och kvinnor på de tillställningarna. Det blir ju roligare stämning. Alltså kvinnor är mycket bättre på att fixa generellt sett. Nu ska jag inte gruppera för att bli Sanna arg på mig. Men generellt sett så fixar ju kvinnor bättre, alltså piffar till det och ordnar till det och sånt där.
Oh ja.
Jag kan nämna en kräftskiva jag var på, till exempel i motståndsrörelsens regi. Jag behöver inte nämna någon namn och sånt, men där var det en kvinna som hade virkat såna här kräftor i form, alltså virkat tygkräftor och lagt tygkräftor i burar och liksom pyntat lokalen med det där. Det var jättefint gjort.
Men är det inte lite tramsigt att lyfta fram virkade tygkräftor som kvinnors styrka i den nationella rörelsen?
Nej, men han sa ju det bara att det finns andra grejer som man kan...
Det var bara en sidogrej. Du har rätt, alltså, Max. Det är tramsigt att nämna det för att det låter som att det är bara sånt vi bryr oss om. Men de har ett helt annat öga för att göra saker trevliga än vad män har.
Också. Sånt är viktigt också. Sen skulle ju, alltså jag skulle ju inte vilja se en situation där motståndsrörelsen ute på gatan bestod av 80% kvinnor och 20% män.
Nej.
Bara som en slump. Det hade varit helt tokigt.
Ja.
Farligt för situationen, det hade gett fel budskap liksom, för närvaro på gatan med mera.
Mm.
Och det är ingenting att skämmas för att det är på det sättet. Att man sätter personer på olika... uppgifter.
Ja,
och
personer kommer söka sig lite olika också. Ja. Män och kvinnor har ju olika tendenser. Alltså, i ett naturligt samhälle kommer inte så här 50% av brandmännen vara kvinnor. Liksom, utan
nej.
Bara ett så här feministiskt samhälle som man sätter sånt som ideal.
Jo, men sen ska man också säga att vi har ju aktivisttester för att få bli aktivist i motståndsrörelsen. Och de är ju fysiska. Och där har vi inte speciella tester för kvinnor och speciella för män, utan det är samma test.
Mm. Vilket och det är helt självklart.
Ja, och det är fysiskt svårare för en kvinna att klara faktiskt.
Jo.
Allt annat vore också fel att säga, så att det är det. För det är helt enkelt ganska hårda tester. Men det finns absolut kvinnor som klarar det. Så att det är inget konstigt.
Nej.
Så vi har ju riktigt tuffa kvinnor. Så det är... Det är härligt. Men då kommer en sån här människa som för övrigt har blivit väldigt välbehandlad i rörelsen. Och fått massa positioner och löner. Och lägenheter fixade till sig och allt sånt och klagar och säger att det råder en enormt dålig kvinnosyn.
Mm. Viker allting bara.
Jo, men det kan ju vara att hon har haft liksom otur i sina förhållanden. Men...
Jo, men då lägger man inte det på en hel rörelse.
Nej. Ja, men otur i sina förhållanden.
Då tar man det som de exemplen är. Enskilda exempel på dåliga situationer.
Jo, och sen om man nu har ett dåligt förhållande, då måste man faktiskt avsluta det förhållandet innan man hoppar i säng med någon annan.
Ja,
det är okej. Gör man inte det så är man ju otrogen. Och håller man på så skapar man inte ett bra rykte kring sig. För att alltså, det är flera som säger samma sak. Och det ryktet har hon ju. Så att då kanske folk behandlar den där efter.
Sen finns det ju faktiskt exempel på. Och det, alltså, det finns självklart åt båda hållen. Att en del män söker alltid en viss typ av kvinnor. Och en del kvinnor söker alltid en viss typ av män. Men något som är rätt känt är ju att det finns ju en... Alltså, det är inte helt ovanligt med kvinnor som söker sig till liksom, våldsamma män.
Ja, hon har ju skrivit
att man säger... Hon kanske haft ett dåligt sätt att välja killar på helt enkelt. Så att i rörelsen, hon ser det som att alla verkar vara på det här sättet. Men det är hon som väljer de sämsta killarna kanske, vem vet?
Hon skrev någon grej som jag såg på Facebook eller liknande. Där var just det lite pick me-grejen att hon lite väl liksom gick åt motsatta hållet från liksom feminister och förespråkade ett väldigt så här hårt mansideal.
Ja, hon kan ju ha gillat den typen av killar. Och, ja, och bland det den de hon gillar det, kanske en väldigt stor andel fel enligt hur vi också ser det.
Men det låter ju som att vi sågar alla den sex. Det gör fan inte jag. Det kanske är hon som är jävligt dålig.
Ja, men alltså grejen är att man kan ju inte veta. Jag vet ju inte ens hennes ligglista som Christian säger. Liksom, eller fick hon varit upp med. Så det går ju inte att veta. Men alltså, teoretiskt sett så kan hon ju ha rätt att det har liksom varit oschysst i något förhållande.
Ja, om, var det en som, vad sa de, ett kvitto långt som...
Ja, det var, just det var ju roligt. Som Mikael Oxford och Ullared kvitto. Just det var lite kul citat faktiskt.
Jo. Ja, nu är väl fyndig Christian, men...
Ja.
Ja, vad ska vi prata om nu då? Chemtrails?
Nej, men det där ska ju bara folk veta att i alla fall i mina ögon, tar man ett sånt här steg som man går till DN och hoppar av sådär, då behöver man aldrig göra sig besvär någon mer med mig. Nej. För att den människan är totalt värdelös för mig. Det är en fiende.
Jo.
Så att, och att de som försvarar henne blir också mina fiender.
Inte ens om hennes kille har gjort det där hon säger, eller verkar påstå. Så är det...
Alltså i artikeln var det var ju inte heller, alltså hon anklagar ju inte sitt senaste ex eller pappan till sina barn för att vara kvinnomisshandlade så uttryckligen, utan det var ju bara att hon har bott på skyddat boende och vill inte förklara varför. Och sen gnällde hon om att han inte tyckte att barnet skulle dricka kranvatten. För att...
Men någon hade ju misshandlat henne. Men jag menar, även om det stämmer...
Ja, och hon nämnde något om övergrepp, men det var ju så här typ tidigt när vi gick med...
Alltså, även om det stämmer så är inte det hon har gjort nu, okej? Okay? För hon slår mot alla.
Ja, nej, precis.
I allting annat de pratar om, Niklas Orenius och sådana saker, och i artikeln där, då ska man ju titta på individen. Men här gör hon verkligen mot den nationella rörelsen, då är det inte individen som gäller. Utan
hon grupperar ju verkligen.
Ja. Men hon sa om de här invandrarna som jobbar inom vården. Där var det jätteviktigt att de är individer. Man kan inte se dem som ett kollektiv, men tvärtom funkar. Så, hon är extremt hycklande. Och det är ett otroligt förräderi hela grejen.
Jo, sen är det så fjantigt de där argumenten. Att man säger så här, ja, jag jobbade där i vården och där träffar jag en snäll invandrare. Jo, okej. Okay. Motståndsrörelsen räknas ju som de mest radikala, liksom superduper nazisterna i samhället. Och då, vi kan väl också tycka att invandrare kan vara schyssta som personer.
Ja, så precis. Det finns ju högstående människor i massa olika folkgrupper som är intressanta att prata med eller som kan ha bra moral och leva sunda liv. Liksom. Det betyder inte att man vill ha alla de människorna här.
Nej. Verkligen inte. Och tänker man längre så blir det till och med, om de nu är schyssta och bra, så blir det ju brain drain av de länderna och sånt där. Alltså, så det finns ju en massa argument och det är så töntigt att ta upp de här pizza-argumenten eller vad man ska säga.
Jo, så då håller man ju upp sig själv som ett totalt så här VT-mongo som har levt liksom under en sten och aldrig träffat invandrare på riktigt och har så åsikter om dem.
Ja.
Och det är liksom inte den verkligheten de flesta av oss.
Nej, det är den nidbilden de målar ut av oss. Tänk om de ändå träffade en invandrare som var snäll, då kanske de skulle ändra sig. Eller tänk om de blir kära i en negress.
På varenda jobb man är på eller om man studerar någonting så är det ju massor av invandrare idag. Det går inte att undvika att träffa invandrare.
Nej, och ibland kan man ju tycka att de har vettigare tagningar. Alltså.
Det är många frågor, ja.
Ja, så att det är ju inget konstigt med det. Det handlar inte om det. Det handlar bara om att det kommer inte lösa någonting genom att dra hit alla.
Nej, nej.
Där vill jag tillägga att alla mina fördomar har befästs i verkligheten varje gång.
Ja, alltså det är klart att det är mycket så här social friktion och frustration när man behöver ha med invandrare att göra också. Liksom. Men det finns ju liksom.
Varje gång. Ja.
Men vi väntar på ett undantag.
Ja. Det kommer nog komma någon gång, ska du säga, Max. Det finns alltid ett undantag från allt. Faktiskt.
Ja.
Ja.
Ja, jag ångrar att hon fick låna min gästsäng. Det är summering av det hela.
Hon på golvet.
Ja, hon är inte välkommen över min tröskel längre.
Nej, hon bör inte vara välkommen någonstans efter det här.
Nej. Och att hon visar upp den här veteranmedaljen hon fick också sånt där. Och varför ska hon spotta på sånt där? Och liksom, om hon har blivit tilldelad det där, känns det bra att smutskasta den sen då i DN?
Ja, men det verkar som
att hon
blir så skryta typ. Hon liksom.
Slår mot allt.
Hon har fått en medalj.
Ja.
Och alltså hon gav ett så här genuint så här puckat intryck också. Så här, drog så här 1488 skämt i början av intervjun. Bara, min brevlåda heter 14, hör du att den inte heter 88?
Ja, och sen även det här.
Vilket jävla så här begåvat småprat liksom.
Jo, slutklämmen på Facebook-inlägget.
Ja, då tappade jag det också liksom. För fan att de bara, vad var det jag fick? Ja, men jag ska ta fram det. Men det var så här. Alltså jävla så här.
Du talar osammanhängande,
Martin. Kakmonstermongo liksom. Så här skriver hon då. För alla som undrar hur mycket jag sålde mig själv. Till dagens
nyheter
så tänkte jag att det är lika bra att vara transparent. Det var en tallrik med köttbullar och potatismos. Med kaffe efteråt. En kardemummabulle och ytterligare en kaffe. Det kan tyckas lite, men till mitt försvar var bönorna extra rostade. Moset var fluffigt och jag var väldigt hungrig. Och sen bild på sig själv, liksom, var en idiot.
Jag tycker det var ett högt arvode för din värdelösa insats.
Ja. Ja, men det gör, alltså hon trivialiserar ju sitt eget förräderi genom att jag fick lite mat bara. Det hade ju, förräderiet hade ju på något sätt varit mer så här rimligt om hon hade fått så här en miljon eller något. Då hade man ju såhär, okej, du sålde det i alla fall dyrt, men nu så här skryter du om hur jävla billigt du sålde det.
Ja, fast jag tror inte hon talar om de fördelarna hon får.
Nej, det gör hon inte.
Nej, hon ljuger säkert och så här, skriver det som någon form av avdramatisering och får framstå som mänsklig eller något.
Nej, men det är väl lite grann som politiker idag. De gör ju vad de ska göra och sen får de jättefina jobb senare. Det här är väl en liknande grej, kan det vara.
Fast som du sa det med Bissons ex, hon gick ju också ut jättestort, kallade sig nazibruden. Så här, nu hoppar hon av.
Men han var vitmaktmusiker.
En musikant.
Ah, okej. Okay. Ja. Var det henne vi pratade om tidigare? Eller?
Ja, precis.
Okay.
Och hon kallade sig nazibruden av någon anledning, jag vet inte. Men hon hoppade i alla fall av och då skulle hon börja istället ägna sig åt något hjälparbete. Och det var så stort och hon hade förstått så mycket och sådär.
Vad har hon gjort nu då? Vad blev det?
Nej, jag vet inte.
Hon är bara inte tal nog.
Det ryktas som att hon sniffar lim. Nej, jag vet faktiskt inte. Jag har ingen aning.
Men alltså, rent mediamässigt och uppmärksamhetsmässigt så har hon ju försvunnit från offentligheten. För,
ja.
Alltså, avhoppare, de är intressanta för en vecka. Typ. Sen har de ju fyllt sitt syfte och systemet har ingen mer användning av dem.
Nej. Jo, och sen de kommer inte bli förlåtna i PK-lägret heller. Riktigt. Jag tror inte att
Nej, det är lite blandat. Vissa säger så här, ska vi förlåta så här, nazister, och var det bara så här, kvinnohatet som var problem, inte rasismen och så där liksom. Mm. Jag har sett lite sådana kommentarer.
Alltså, ja.
Men jag tycker ändå att de flesta, eller de mesta kommentarer man ser från vänster och PK-håll och så där, är ändå så här typ skenheligt så här, hyllande och uppmuntrande av det här. Så tyvärr så får de väl en del uppmärksamhet så här, men det kommer vara extremt övergående.
Ja, alltså jag förstår fiender som gillar hennes avhopp. Det kan jag absolut förstå. Men nationella som mer eller mindre säger lycka till med vad den företar dig. Alltså de kan ju bara dra åt helvete. Jag har lust att kräva alltså, för dem och skriva stort att jag aldrig ska med de människorna att göra. Aldrig.
Men alltså även så här, alltså alla borde ju hata förrädare egentligen, så
ja,
de kan ju gilla förräderit liksom, att man kan dela intervjun och så här skratta åt det, men typ att så här, åh vad modig och duktig det är så här bara töntigt.
Ja.
Alltså, om man tänker ur så här vänsterns perspektiv, att det är ju en sak att så här uppmärksamma, haha kolla här har ni en avhoppare som hugger er i ryggen, typ, att så här lyfta fram henne som så här jävla modig och duktig och så där, det är bara trams.
Ja.
Men där, ni sätter ribban för högt för vad som skulle kunna vara fördelar efter ett förräderi. Som nationell ligger man ju på minus i social kredit i samhället. Efter det här nu så kanske hon hamnar bara på noll. Och det är då värdefullt för henne.
Ja. Jo, och hon pratade en del i intervjun om hur hon så här förr har varit så här väldigt så här risksökande och tyckte att det har varit häftigt att hälsa på Hisbollah och sånt typ. Och vara utomlands och och det, förmodligen har väl hennes liv ändrats lite sedan hon fick barn, och hon har blivit mer konservativ, försiktig och så som folk brukar kunna bli. Och då vill man ha trygghet, och då kanske man bryr sig om sitt sociala kreditbetyg som du säger Max, och vill nolla det istället för att ligga på minus och jobba i uppförsbacke med sånt. Mm.
Så är det nog.
Men ja, det är ändå så här, då sätter man sig själv som individ för Krampus bästa och är en förrädare liksom.
Ja, hon har ju verkligen minusat sig i alla nationella led fullständigt, och när du samhället vänder, och hon menar ju på att till och med sossarna är för rasistiska, då
fast kanske de verkar inte tycka att det var så stort problem.
Nej, men det är kanske för att han själv är ett stort problem.
Vadå sa du? Dan Eriksson eller vad?
Ja.
Tycker att det var ett problem att hon lämnade?
Nej, det var inte så liksom, han tog inte så höga toner som vi har gjort.
Nej, men det är också en sak jag stör mig på väldigt mycket. Jag störde mig faktiskt även på Christian Peterssons. Det var därför jag högg lite mot honom här. Alltså, att hålla på så här, hänga ut hennes ex som idioter allihopa och sånt där. Vem är han att säga det då?
Jo.
Och varför, det är lite det här med att när sånt här händer, vi borde ju hålla ihop lite utåt. Vi kan ju inte bara kasta skit på varandra för att en avhoppare gör sådär i DN.
Nej.
Nu vet inte jag då vad Christian Peterson tycker att han tillhör för läger, men jag tycker i alla fall helt fel att börja klaga på alla hennes ex och sånt där och liksom...
Ja, vad var han kallar dem? Typ de mest psykotiska exemplaren.
Jo, precis.
Som hon vill lite sära på benen för.
Jo, då kan jag fråga, vad heter hon, den där somaliskan, vad hon tycker om Christian då? Så kan vi göra en artikel med henne där hon får prata om hur det var med Christian Peterson, och så säger vi att men det här är fakta, det är lite tramsigt det där. Så man ska inte hålla på så där. Jag vet ju att han bara jagar content och sånt där, men till slut så kommer verkligheten i kapp. Man kan inte förolämpa med många som helst och tro att man klarar sig med det.
Nej, precis. Han sa med det där alltså att alla hennes ex var psykotiska.
Jo, men sen han kallade...
Alltså, inte om han sa riktigt.
Nej, men han kallade ju ND för en sekt till exempel.
Ja, okej. Okay.
Ja.
Men sa inte att alla var psykotiska?
Ja, men det är ju för att ställa sig in hos SD och ja.
Jo, men så det håller man inte på. Vad då, vem är han? Var han när ND ens fanns? Alltså, han var inte ens...
Han var kanske inte ens född, jo, det var han. Men...
Ja, nej, men
partiet blev ett monumentalt misslyckande präglat av interna konflikter, sekterism och våld. Och jag jo, det misslyckades väl i slutändan. De hade ju också en del...
Ja, men alltså, om det nu var så, vad gör det honom till att grotta i det i offentligheten?
Ja.
Det är just det här, vi håller ju ihop. Vi ska inte hålla på och grotta i sånt där. Och jag håller inte ens med i och för sig då. Men, och jag har aldrig varit ändigare. Jag har tjafsat med ändigare när det begav sig. När vi hade olika Salem-möten och annat. Men det finns många bra personer som var tongivande i ände. Som jag inte har någonting emot. Jag skulle aldrig komma på tanken att kalla dem för någon så här täckt eller något sånt där. Så det där att bolla sig med sånt där, då använder han fiende retorik i sina egna artiklar. Och jag gillar inte alls det där.
Ja, nej, just det med sekterism och sånt, det är något som typ AFA och sådana gillar att anklaga alla nationella för.
Ja, jag tycker det där är dåligt. Och han skapar sig inga vänner genom att göra sådär.
Nej, jag har aldrig gillat honom speciellt mycket.
Jag tycker väl att han har sina sidor.
Nej.
Men han... sparkar lite fel ibland också. Han skrev ju, det var väl det som jag störde mig mest på som han skrev. Det var väl någon annanstans på Facebook kanske. Att själv har jag aldrig varit inbjuden av Hezbollah. Som någon form av skryt liksom.
Nej, jag undrar varför. För att du kanske är ganska pro-israelisk, jag vet inte. Det brukar inte Hezbollah gilla sådär rent generellt. Det kan ju vara en orsak.
Det kanske inte är en bra idé för honom att åka och hälsa på dem om de bjuder in honom eller.
Jag tycker det är en bra idé. Prova.
Kanske blir någon sån här balkongodig.
Jag får några klick här nu.
Oh, det ger content. Ta på sig en sån här, vad heter det? GoPro-call. Flyger ner för en balkong.
Ja.
Seriöst.
Ja, har vi något mer att säga? Vi har väl varit rätt.
Ja, alltså vi kan ju säga så här att om Sanna nu tycker att vi har hoppat på henne, då kan hon höra av sig till oss och ska vi överväga om vi på något vis vill prata med henne. Men förmodligen inte.
Hon kan få vara med på
ärringen. Prata i podden eller prata...
Nej, men hon vet ju, hon får gärna höra av sig till mig om hon har något att säga om mina klagomål på henne. Då ska jag säga vad jag tycker om henne ännu mer.
Mm.
Och såklart så skulle hon kunna få, men vi vill inte ge henne en plattform. Har hon gått till DN, då har hon ingenting att hämta här.
Nej, det är sant faktiskt. Det är sant.
Ja. Då har man
alltså... det är också svårt att säga, debattera offentligt. Liksom, vad fan är det hon vill säga? Liksom, att olika ex har varit oschyssta. Okay, ja, det kan ju inte vi som inte har levt med er veta något om. Liksom.
Nej.
Men det hade ju kunnat varit intressant att diskutera. Liksom, ja.
Jo, men Per har rätt. Efter att göra en sån sak så är man ju en förrädare.
Och det är man. Ja. Man är en förrädare. Tyvärr. Alltså,
man kan ju debattera med fiender.
Det som känns dumt när man säger sådär och är sådär hård mot Sanna, för hon är ändå en ganska ung kvinna och jag tror att hon är ganska osäker som människa, helt ärligt.
Hon är 34.
Ja, okej.
Okay. Det är inte ganska
ung. Hon är dessutom
debattera med fienden en helt annan sak. Ni vet ju det här, en kula kvar, fiende och förrädare, visst?
Jo.
Förrädarna är värre. Så
du har rätt.
Samma sak.
Ja. Du har rätt.
Inte debattera med förrädare.
Nej, du har rätt. Men hon okej, och ung. Jag tar tillbaka det då. Hon är en kvinna som är osäker i alla fall. Och det här med att hon söker uppmärksamhet lite här och var. Det är ju tecken på att hon har dålig självkänsla. Jag är helt säker på det. Och det är ju sorgligt i sig. Men när det tar uttryck i så här. Nu skadar hon ju en massa människor och en hel idé. Och jag kan inte tolerera det som någonting acceptabelt.
Nej.
Det spelar ingen roll vad som är. Alltså man gör inte så där helt enkelt. Man gör inte det. Hade hon haft problem så hade vi kunnat lösa det på olika sätt. Men det är ju inte så. Utan hon vill ha uppmärksamhet. Hon vill ha ännu mer uppmärksamhet. Hon nöjer sig inte med ett familjeliv. Hon nöjer sig inte med bara en man. Hon nöjer sig liksom inte med det. Utan det ska vara uppmärksamhet maximalt.
Mm.
Och nationella rörelsen har blivit för liten. Nu vill hon ha ännu större publik.
Ja, och framförallt får hon väl inga pengar där, typ.
Nej.
Men blev hon kickad från typ Nya Tider? Eller, alltså, eller ja. Skar ner och hon var inte tillräckligt duktig på att skriva? Eller vad?
Jo, det var det vad jag har hört där, faktiskt. Mm. Det att de just var tvungna att skära ner och att, då var de tvungna att välja efter liksom.
Det CP har ju tryckt rätt mycket på, alltså han är ju lite så här mobbande i hur han beter sig, men han har ju sagt att hon är mycket för att sjukanmäla sig. Så hon var väl inte deras mest produktiva skribent kanske.
Nej, det har jag faktiskt också hört. Jag har pratat med, alltså inför det här programmet så har jag faktiskt pratat med en del personer som har jobbat med henne och så.
Mm.
Så jag tar inte allt bara ur tomma luften. Men jag vill dock inte hänga ut människor eller liksom det är vart det kommer ifrån och sådär. Men precis det där har jag också hört, att hon just sjukanmäler sig mycket och sånt där.
Mm.
Och det är väl en trevlig tillvaro att få ekonomin att funka utan att jobba.
Jo. Men inte schysst mot andra kollegor och,
nej.
Och liksom nationella företag med små budgetar som får betala.
Nej, det är inte schysst.
Ersättning och inte få ut med jobb.
Men hon var inte ägare på något sätt utav...
Jo, hon var delägare på något sätt. 20% eller sånt tror jag stod någonstans.
Ja, men hon var delägare.
Hur kan man, i och för sig kan man bli kickad som skribent men ändå vara ägare. Det, jo.
Ja, och jag antar att hon kanske blev utköpt eller något. Någon gång lär hon ju ha blivit det, för hon borde ju inte vara kvar som delägare nu, vad det verkar i alla fall.
Nej.
Nej, det vore konstigt. Det tror jag verkligen inte hon är.
Nej. Så någonstans längs vägen har hon ju åtminstone blivit utköpt och sen har hon väl någonstans innan eller samtidigt blivit av med jobbet där.
Mm.
Men det är väl deras ensak och verkar ju med facit vara...
En annan grej kan ju vara också det här med anledningar till att gå ut på det här sättet. Nollställa sitt kapital mot systemet. Det kan ju vara bara att få jobb.
Mm, jo.
Det är ju svårt som nationell, när man är känd, att få ett jobb.
Jo, hon har ju ett unikt namn som många av oss andra också. Liksom. Och det påverkar ju. Mm. Men, ja, jag vet. Nog hade väl hon kunnat få jobb liksom som utan att sälja ut, det tror jag.
Jo, men det kan vara svårare. Alltså, ja. Många kanske hittar henne i någon artikel och så bara, okej, hon har slutat, men hon tycker så här.
Mm. Ja. Men i sådana lägen, liksom, om man ska ge typ så här råd till folk som har varit aktiva och slutat, alltså bli inte en förrädare, men liksom, ja, lämna offentligheten, och om folk frågar så säger att du inte sysslar med politik och inte har något att säga, liksom. Man behöver inte så här gå ut.
Nej, men det
ger ju ingen så här nytta för folk. Nej, läser inte i media.
Det är en del som gör sånt här ändå ju. Vad var det, Pizza Martin och sånt där som går ut och...
Ja, men han går inte riktigt att analysera, för han var ju typ som en person som borde bo på något.
Jo, jag vet, men
boende folk för ändå... Jo, men alltså, det är inte ens så oschysst. Han var ju en diagnosmänniska.
Ja.
Ett så här fetto som inte var aktivist och som kom med aktivistkläder för att han inte fattade bättre typ. Och sådär.
Nej, men det är ju så att det blir ju den här avhopparmentaliteten. Vad ska hon göra? Feghet.
De är svaga och de är svaga, desperata, och sen tar de dåliga beslut för att de inte så här kan göra rationella avvägningar av vad som är nödvändigt och inte, och hur man så här säkrar upp sin situation.
Nej. Och det är självklart hon skulle kunna gjort på ett annat sätt. Hon hade ju kunnat bara, som du säger.
Hon är ju kvinna och lite så här rädd av sig kanske, och fick inget stöd från andra för att hon hade bränt massa broar kanske då. Och så ja, hon har varit själv, och sen har liksom systemet slagit klona igen och gett henne den här dåliga idén som hon har gått med på typ.
Ja, men de kommer inte skydda henne i längden ändå.
Så. Nej, det är ingen som har något ansvar för henne, utan hon är ett verktyg för DN nu den här veckan, och sen är det klart. Sen kommer en bok och typ några trötta recensioner här och där. Ingen kommer köpa den förutom bibliotek, och sen är det
hon kommer nog stå mer ensam än vad hon hade gjort om hon bara...
Ja, alltså, för hon hade ju fortfarande liksom ställning och anseende inom rörelsen, om man ska säga, om hon bara liksom hade slutat vara politiskt aktiv utan att där aktivt förstöra eller byta läge. Liksom.
Mm. Ja, hon skriver ju också så här i slutet av den här artikeln, så här, jag har många vänner som jag har kontakt med i det här, och jag tror inte på det. Jag tror faktiskt inte på det.
Nej.
Jag tror inte hon hade speciellt många kvinnliga vänner.
Nej, det är väl ja, lite ett problem för kvinnor ibland.
Mm.
Det är svårt att hålla sams.
Ja, så det gäller verkligen inte alla kvinnor. Alltså, nej, det gör det faktiskt inte.
Nej, men vissa har det.
Jo.
Och särskilt om man är som henne, att man gillar uppmärksamhet, så ser man väl andra som konkurrenter.
Så är det. Väldigt... Nej, men så är det. Är man sån här så kallad pick me som hon är, inte var utan är, så känns alla som konkurrenter om den här manliga uppmärksamheten.
Det är inte bara så. Jag tror många kvinnor som beter sig hur bra som helst.
Mm.
När de ser en kvinna som är på det sättet, så ser de ett hot.
Jo.
Jo.
För de som är på det sättet kanske liksom tar män från dem.
Jo.
Sånt händer ju.
Jo, men det är väl inte så konstigt.
Det finns nog en reflex hos kvinnor att se sådana kvinnor på det sättet.
Jo, att det här är dåligt.
Mm.
Jo, visst. Jo.
Jo, ja, just det. Ja. Mm. Det ja, kan till och med vara så att det påverkat om du var om jobbet, tror jag.
Mm. Mm.
Ja.
Ja, fan, nu har vi verkligen analyserat det här. Har vi andra ämnen eller?
Ja, men jag tänkte, för att visa att vi inte är kvinnohatare, så kan vi ta en låtpaus och lyssna på Hel, som är ett rätt schysst band som jag lyssnar mycket på nu och yngre.
Bra, bra.
Mm.
Ser du mörkret i mitt hjärta, ser du mörkret i min själ? Jag gråter utan tårar och jag hatar utan själ. Min smärta är begraven för att alltid glömmas på.
Ja, det där var låten Mörker med Hel. Och Du ville prata om raggare, Öberg.
Ja. Allt är förlåtet.
Jag har hört raggare eller så här EP-ungdomar som lyssnar på det faktiskt. Det var nog så jag kom att tänka på det bandet nyligen. För att jag kände igen en låt som bara så här dunkade upp förbi inom
bilen. Ja, det är en del nationell musik bland raggare faktiskt.
Mm.
Jag var ju nyligen på en raggarträff i Rättvik, en av de större. Det här Classic Car Week.
Mm.
Och jag tyckte det var helt fantastiskt.
Mm.
Om jag ska vara ärlig. Det var mycket bra människor som kom fram och pratade och sådär. Jag är förvånad. Det var till exempel en ung kvinna, jag skulle gissa på 22 kanske. Hon kom fram, såg bra ut och allt sånt och bara frågade så här. Ja du, jag skulle bara fråga dig. Jag vet inte riktigt vilka jag ska rösta på. AFS eller NMR. Så kan ni argumentera för NMR när ni ändå är här liksom? Ja, det kan vi, så ja. Och så diskuterade vi lite då. Alltså, jag har inget emot att du röstar på AFS. De har gjort en jättebra valrörelse och sådär. Och de har en hel del bra grejer. Då. Så vi diskuterade om jag sa... Ja, i alla fall så. Vad hade hon intelligenta kommentarer kring det?
Det där är alltså lite en fråga i sig nästan som man skulle bara passa på att ta.
Ja.
AFS och motståndsrörelse. För jag tycker inte att man ska ha taktikrösta till AFS. Jag håller med om att typ folk, eller att de har gjort en bra valrörelse och så. Och att, men vi kanske kan ta det sen som en avslutande grej. Ja.
Om du var så där... för rörelsen, det var inte att du var där själv privat.
Nej.
Det var en offentlig aktion.
Ja, vi var där och hade med oss flygblad och en fana och lite banderoller och sånt där och, som vi höll upp där. Och vi fick extremt bra medhåll, alltså extremt bra. Folk gjorde tummen upp, tuta och så här, villa och flygblad, villa och klistermärken. Ja. Kom fram till oss och liksom ville ta selfies och...
Ja.
Helt otroligt.
Jag var med en gång med motståndsrörelsen när vi var vid en sån här cruise.
Ja.
Inte en så här stor som Rättviks där, men
nej,
en vanlig. Men de gillar, alltså i riktigt hög utsträckning så är de väldigt positiva. Ingen som är negativ.
Nej, för de har ju inte i sig att vara PK, utan de vill vara rebelliska. Och
alltså, alla kanske inte kommer fram, men det är ingen som är otrevlig.
Nej, jag ska säga, jag har ju liksom upplevt, nu låter jag så som en gammal historieberättare, men man har ju varit på sådana här skinheads-konserter på 90-talet. Och jag tycker att det här påminner om det jättemycket.
Ja, jo, men det är musik, alkohol, sen skillnaden är väl bilar.
Ja, skillnaden är kanske bilar, ja. Men för att det ska man komma ihåg att alla skinnskallar var ju definitivt inte NS i början.
Nej, just det var ju som en egen musikstil mer än lite.
Ja, och de var lite, alltså vanligt att man hade Sverigeflagga på jackan och liksom var lite patriotisk, så ungefär som raggarna är. Och
sen,
ja, och sen så här, ja, gilla sådana saker. Men det var ju inte liksom, NS blev ju mer och mer känner Ian Stewart införde det mer hårdare så då. Så var det mer åt det hållet.
Mm.
Så jag tycker absolut, alltså det, och man fick nästan känslan, alltså jag vet inte om ni har varit på en Gula Korset fest någon gång.
Nej, vilka år pågick de?
Ja, vad fan var det för år? Ja, början på 2000 i alla fall.
Då var jag väl 12-13 kanske.
Ja, fick du inte gå på dem då eller?
Nej, visst inte.
Nej, det fick jag inte. Ja, men det var ju en sån här hjälporganisation som organiserades från Stockholm, från Info 14. De hade det här Gula Korset, hette det. De skulle anspela på Sverigeflaggan. Och de ordnade sådana där hjälpspelningar ibland för att få in pengar till lite olika insamlingar och sådär. Och det var ju då ganska trevliga nationella fester. Då drällde in nationellt folk som umgicks mellan organisationsgränser och sådär. Jag tycker att det här, och det var inte heller så här jätte... Det var knappast så att alla var speciellt politiska. Och framförallt...
Det var fest, liksom,
och ja, precis. Och det var samma sak här. Alltså det var ju precis samma stämning. Och jag kan nämna ett annat möte. Det kom fram en kvinna 40-årsåldern. Jag hoppas jag inte förolämpar henne om hon hör det här eller något. Hon kan ha varit yngre. Men hon kom fram i alla fall och sa så här, åh, vad kul att se er här. Helt härligt. Åh, vad roligt. Har ni några grejer? Har ni några flygblad, några klistermärken? Ja, det har vi. Så fick hon massa sånt. Så sa, alltså, det är så härligt att se er på riktigt här. Åh, vad kul att ni kom. Ja, och så pratade vi ett tag. Och så sa hon så här, alltså, det sjukaste det är att få, alltså, vi måste få människor att förstå judefrågan. Mm. Och jag sa, ja, det har du rätt i. Och så sa, men varför går du inte med oss? Alltså, jag har faktiskt tänkt på det, sån. Men jag har ett statligt jobb och sådär, så jag vet inte. Då sa jag, vi har faktiskt en fackförening som vi har hjälpt en del människor. Så, och man kan ha en liten bakgrundsroll. Man behöver liksom inte synas och höras och avslöja
sig. Statliga jobb har väl rätt bra anställningstrygghet. Det är ju där man ofta sparkas uppåt istället för att...
Ja, det har de. Det har de faktiskt. Men då sa jag, jaha. Ja, det var ju bra. Det där visste jag inte sådär. Så helt så här, såg, alltså man skulle aldrig tro det när man såg henne. Proper på alla möjliga sätt liksom. Trevlig och socialt.
Har du fördomar mot oss nationella nu?
Jag hade fördomar mot raggare.
Ja.
Jag har inte det längre. Nu älskar jag raggare.
Överviktiga, alkoholiserade. Och...
Nej, det var inte så mycket sådana faktiskt. Det finns ju sådana också, men det här var fan, men ganska, alltså det var vanligt folk.
Jo.
Det var vanligt folk som satt på stora.
Det har väl blivit som en oas för svenskar som vill festa och inte behöva vara på krogen och liksom modern skitmusik och trängas med invandrare.
Jo, och då förstår man ju så här, för våra makthavare säger att det är ett jätteproblem att ungdomar spelar sin musik i sina bilar och försöker förstora upp vilket problem det är med raggar och problem med epor och sånt där. Men det är ju för att de vill komma åt den här gruppen.
Mm.
Men jag tyckte det var helt fantastiskt. Vi fick så mycket medhåll så jag har inte hämtat mig än. Det var helt otroligt faktiskt. Och just att det var yngre tjejer som kom fram och frågade och sådär. Det var helt otroligt.
Jo, ja, men det blir ju också lite lättare att liksom våga komma fram och prata och sånt kanske om man är lite, om man har lite alkohol i sig.
Ja, så är det ju. Men
man blir ju mer modiga och ärliga ofta. Liksom. Man säger ju att man får höra sanningen från barn och fulla. Liksom, typ.
Jo, så är det ju.
Barn
är men det var ju även alltså sådana som inte var jättefulla. Det var ju för sådana som körde bilarna. Och
jo, nej, men alltså, det räcker ju bara lite så här berusad så blir man ju kanske lite mer extrovert, släpper lite på så här... spänningar och sånt.
Ja. Så är det ju. Men nej, jag tyckte det var helt otroligt bra.
Ja,
så att, ja, så jag ser med verkligen hopp kring det där. Alltså att jag tycker att det är stora delar av befolkningen som börjar riktigt vakna. Så det är helt fantastiskt.
Hur stort var det? Alltså raggarspektaklet där.
Det är mycket folk där. Det är enormt stort. Jag vet inte, men det är en av Sveriges största det där. Det håller ju på en vecka också. Och vi var bara där en enda dag. Jag skulle gärna varit där en hel vecka. För det var liksom... Det var ju sånt medhåll. Så,
var det ett område de hade typ?
Det är hela stan faktiskt.
Okej, bara i stan liksom?
Ja. Det är hela,
inte en del av stan att det är inhägnat på något
sätt. Nej, och det som är intressant är också polisens reaktion. För att vi var ju jättelugna. Alltså det är valår. Vi var städade och kom in. Vi hade en fana i handen och vi delade ut flygblad från våra händer. Flygblad och klistermärken.
Ja. Och inget illa av er heller. Så att...
Nej. Tvärtom. Alltså vi fick jättemedhåll. Det var ju folk som liksom verkligen... Och det såg ju polisen. Och deras reaktion var såklart att gå fram och prata. Så här, ja, vad är det här då? Ja, alltså vi håller på opinionsbilder. Ser du något problem? Nej, i sig inte. Men jag har inte ansökt om tillstånd för det här. Nej, det har vi inte. Men ser du vad vi gör? Vi delar flygblad bland allmänheten. Helt lagligt. Och det är dessutom valår. Och jag är med och faktiskt ställer upp i valet. Så att... Det finns en riksdagslapp med mitt namn på. Så att,
du ska bli statsminister.
Ja, det ska jag. Så jag får väl dela ut flygblad. Ja, fast nu tycker vi att vi bedömer nog det här som en allmän sammankomst. Nej, men alltså skojar du, sa jag. Vi delar ju bara flygblad. Ja, men det räknas som en allmän sammankomst. Ja, men du, då sa jag till polisen, du behöver inte lära mig vad en allmän sammankomst är. För jag har läst en tjock juridisk bok om allmän sammankomst. Och jag vet att det är ett luddigt begrepp och att ni kan bedöma det som det. Men ni behöver heller inte bedöma det som det. Nej. Men ni vill göra det förstås för att ni kan blidka medierna och då säga ja, vi anmälde dem ju för det. Ja, lite så är det ju, sa han ju. Men han erkände det liksom inte riktigt. Men det slutade i alla fall med att jag tror att det var Tina som var med oss. Hon blev den som blev anmäld som ansvarig. Och det är också så här, bara skjuta från höften. Och det kommer inte bli något av det, men hon blev anmäld som ansvarig. Och ett tag så sa de att hon inte fick lämna platsen förrän de hade utrett vad de skulle göra och sådär. Så att det var jättekonstigt. Och det gjorde bara att då samlades massa ungdomar kring Tina. När hon då sa att ni ser vad som händer. Har man politiska olika obekväma åsikter, då gör polisen så här. Nu måste de hålla kvar mig här. Och det fick till och med, det var så mycket ungdomar så att kiosken som sålde korv där ringde till henne, för hon är känd där i stan, och bad henne flytta på sig för att hon stod liksom i vägen för försäljningen. Men det var ju inte hennes val att stå där, utan de tvingade henne att stå där. Men det var bara en liten stund då, men hon fick direkt medhåll från en massa ungdomar som liksom bara samlade. Så det var ju totalt nederlag för polisen och tvärtom för oss.
Ja, jag ser att polisen är lite så här måttligt road över Classic Car Week. Det står i Aftonbladet att polisen har fått nog efter Classic Car Week i Rättvik. Och
ja.
Ska våra skattebetalare tvingas betala för den här misären som tillåts pågå, säger Sandra Runo, tillförordnad polisområdeschef Dalarna. Så hon ger sig in i politiken. Och, ja. Men de säger att det har varit 5 våldtäkter på kvällarna och de klagar om våldfylla och öronbedövande musik. 900 bötesstraff har delats ut direkt på platsen, varav 230 om för hög musik. 30 fall av misshandel, flera narkotikabrott.
Men vad menar de? Om det är hela stan och det har varit 5 våldtäkter, det kan ju lika gärna vara invandrare som har gjort det.
Jag vet inte. Antar att de kopplar det till den här bilgrejen, men eftersom de gnäller om det.
Ja.
Men ja.
Och det är klart att om jättemånga människor samlas och super i en stad, då är det klart att det kan bli så där. Men
jag har aldrig hört en polis säga misär om Pride.
Ja, eller så här hiphop-event. Ja.
Reggae-festival. Ja. Massa blir tagna för knark. Då borde de kalla det för misär. Och Men det är ju så där att de vill gärna ge sig på vita som har roligt.
Man ser ju här på artikeln på Aftonbladet också, så är det ett järnkors på en av bilarna liksom, och
nej.
Massa andra roliga klistermärken.
Alltså jag kan säga att jag såg massor med sånt där. Jag såg folk som hade alltså vår tyruna på utanpå sina bilar.
Sydstatsflaggan är väl närmast obligatorium på
Jo, nej, men det var mycket bra. Och många armar i vinkel där de åkte förbi oss och sådär också. Så att polisen hade kunnat böta ännu fler om de hade varit lite observanta. Men
det där jag berättade om, det var också många som hälsade så till oss.
Ja.
Men Sandra Runo, är hon svensk? Hon ser lite så här mittemellan ut.
Vem är det? Polisen?
Polischef.
Ja. Som tyckte det var misär.
Ja.
Lite. Runo?
Ja. Då var Sandra med Zäta, det i alla fall oseriöst.
Ja, det är inte bra.
Nej, det är skumt.
Misär.
Från en kompis med Sanna.
Mm.
Ja. Nej, raggare, stå på er. Ni är för fan hur bra som helst.
Mm.
Yes. Men det här med är ju lite en intressant fråga om man ska argumentera kring det.
Ja.
Du var rätt snällare och sa att det var okej att rösta på dem till och med.
Ja, det sa jag. Men jag sa också så här att du ska ju veta att vi håller inte på att förändra vår politik och vi fokuserar inte på småfrågor som är ganska irrelevanta i dagens läge. Och det sa hon. Hon hade till och med tänkt. Hon sa, jag har tänkt så här att nackdelen med, alltså det här är hennes ord, nackdelen med AFS är att de skulle säkert också vattnas ur som ST om de fick någon makt. Medan ni skulle nog inte göra det. Och vid en eventuell revolution då skulle jag direkt stå på er sida, sa hon. För ni är att lita på. Så hon har liksom fattat att så här, motståndsrörelsen, de har som en kvalitetsstämpel. De viker inte.
Jo, nej, men den har ju en mer uttalad fast ideologi, medans AFS är mer allmänt nationella och nationalistiska. Och det begreppet har ju liksom gått och vända och vrida och kan ju inkludera liksom SD-politik och kulturnationalism om man har otur.
Det enda dåliga jag har sett från Kasselstrands valkampanj, och det var faktiskt dåligt, det var när han diskuterade om oss. Då sa han att,
det var dåligt. Ja, vi kommenterade i förra veckans Radio Nord.
Ja, gjorde ni
det? Ett onödigt politikeruttalande. Liksom. Man kunde säga att han inte är nationalsocialist, han behöver inte svamla om totalitarism. Och
att vi skulle förfölja andra människor och sånt där, det är ju, alltså, det är ju fiende argument.
Ja, precis. Han... Det sa vi också, liksom, att det är ju så systemet liksom beskriver all typ av återvandringspolitik, att ja, men det är ju rasism, diskriminering, förföljelse av människor bara för att de har en annan härkomst och så vidare. Men det är ju inte liksom det handlar om, utan det handlar ju om att vårt folk ska ha ett eget land.
Ja. Jag tycker att det där lilla felsteget drunknar i allt bra han har sagt.
Så jag håller med att man
skriver. Jag skiter i det, men han ska passa sin tunga. Han kan hamna i mitt Excel-ark.
Mm. Nej, men han gör en bra val för AFS, må jag säga.
Ja, det gör
han. Jag tycker det är lite så här förtjänt också på så sätt att de har haft mycket så här avhoppar och folk som har huggt han i ryggen och så. Och det, då är det starkt att man står kvar och
det är det.
Levererar och bara visar att kritikerna
kanske. Och jag vill bara tillägga att vi högg honom inte i ryggen.
Nej, alltså Nordfront har ju skrivit så här objektivt typ om avhopp och sånt i AFS, men vi har ju inte så här frossat i det som vissa andra har gjort typ.
Nej, och personliga påhopp på Kasselstrand och sånt där, och det tycker jag var fult.
Ja, jo. Sen var det, alltså det var ju Christian som kan vara lite ful, skrev ju liksom om ekonomi inom AFS och sånt och läckte intern information och så. Det var ju lite fult på vissa sätt. Och sen kan man ju ha liksom en diskussion om vad som är skälig lön och om Kasselstrand jobbar heltid när det inte är valrörelse eller om han jobbar deltid med partiet och sånt.
Men alltså...
det är liksom lite deras interna...
Jo, återigen det här. Vi skulle hålla ihop utåt. Vad han för intressen att försöka såga AFS?
Det har, alltså, jag tror inte ens han skulle förneka att det liksom handlar om att ställa sig in hos SD. Typ att man inte längre AFSar.
Och ställa sig in hos SD. Alltså du menar det här partiet som har partiledare som åker och hånglar med klagomuren?
Ja, tydligen.
Ja, nej. Och gör man det så kan man ju lika gärna ta på sig en kalott.
Oh.
Ja, jag tycker det.
Ja, det. Men det är ju liksom pengar styr jävligt mycket.
Jo, men...
Han får ju jobba oss på Riks nu. Liksom.
Jo, men man kan inte låta sig styras av en sån sak.
Nej,
vänta. Vem är det som jobbar på Riks?
CP.
Ja. Jag gillar inte honom. Har jag sagt det?
Ja, nu har det.
Men jag gillar honom ändå för att han gör bra saker, men han gör fula saker också.
Jo, men du resonerade förut att han stör fienden mycket och det är bra. Jo, men ändå. Det...
Nej, men om man börjar ge sig på alltså nationella, då är han ju inte bra. Mm. Då är han ju fienden. Mm. Så att jag tycker vi måste, alltså vi ska inte tolerera att man håller på att ge tjuvny på ett andra nationella, för och framförallt inte om det är för att ställa sig in hos någon förrädare nationell som man vill tjäna pengar av. Det är ju fan med det är ju förräderi.
Jag har pratat med honom en gång och den känslan jag fick av honom då, det var att han känns som en falsk personlighet.
Men var går gränsen man kan känna sånt
om människor faktiskt.
Ja, det är en bra fråga, Max, för det var ju också, han skrev ju om det här med aktivklubb och det var ju också lite så här rygghugg när det var folk som associerades med dem som gick loss i tunnelbanan i Stockholm. Att man kan ju liksom säga att det är osmart agerande, men det är också lite så här, ska man så här hänga ut och hålla på och gnälla? Det är ju inte ett samhällsproblem, utan det var personer som gjorde något som man själv inte står bakom. Liksom, behöver man säga det så högt typ att det är värt en artikel?
Verkligen inte.
Det tycker inte jag.
Nej, han skapar sig inte vänner.
Alltså, den här gången jag pratade med han, det var, jag bara pratat med honom i telefon, aldrig på riktigt. Men jag skulle inte bli förvånad om han är en sån där person som står och tittar åt ett annat håll medan han pratar med människor. Tittar han folk i ögonen?
Vilken mäktig fördel.
Gör han
det? Jag vet inte. Jag tror inte han är så.
Jag fick den uppfattningen av det här.
Alltså hans hjärna jobbar ju väldigt snabbt och han är lite kalkylerande som person, så får man säga.
Jag hade ett rätt långt samtal med han, så att det är liksom inte bara så att vi hejade på varandra, att det är det jag bygger på. Men ja.
Ja, nej, men han har sina sidor.
Det var säkert, men det dränks ju om man kastar skit på nationella. Det ska han sluta med.
Jo. Men på tal om AFS, där, mitt resonemang lite är att det ändå är lite, alltså Kasselstrands argument för att man ska rösta på AFS är väl inte längre att de ska komma in i riksdagen, utan att de ska göra ett bra resultat och ha något att bygga på. Och sådär, att man inte ska hålla på att taktikrösta. För det är det som är problemet, att väldigt många som vill se mer radikal politik ändå så här, taktikrösta på SD för att de är skiträdda för att sossarna ska vinna valet och få regeringsmakt och att det ska vara en katastrof för landet. Så då röstar man på SD som det minst dåliga alternativet som har störst chans att komma in i riksdagen, för annars har man slängt bort sin röst och man röstar på ett utomparlamentariskt alternativ. Men jag ser det väl som att man inte ska taktikrösta, och att då får man väl liksom rösta på de som står närmast ideologiskt, och för folk som är riktiga nationella så är det motståndsrörelsen. Sen de som är lite mittemellan och kanske inte har kommit långt än kan ju rösta AFS. Liksom.
Man borde alltid rösta på det man tycker är bäst, aldrig taktikrösta. Alltså att få 1% för ett parti kan ju ge enorma fördelar inför nästa val.
Och ja, gratis.
Mycket pengar och sånt också.
Och det säger liksom någonting, liksom, typ så här, 10 000 personer som röstar på motståndsrörelsen säger liksom mer än om typ 3% röstar på KD, typ. Om att det har hänt något i landet, typ.
Men just det där med att man får faktiskt stora fördelar om man som parti uppnår vissa procentmål. Man måste inte komma in bara för att det ska vara en nytta.
Nej, man får till exempel betalda valsedlar som dessutom placeras ut.
Men det är bara en sak. Jag tror man får pengar utöver det.
Jo.
De går att använda i nästa val.
Ja, absolut. Så att absolut.
Det där med taktikrösta bara för en 4%-gräns är dumt. Välj det som är bäst. Det man själv tycker är bäst.
Nej, det är klart man ska göra det.
Jo, för liksom din röst är också, alltså man ska fan inte hålla på att överskatta så här sin röst. Det är liksom 1 av 10 miljoner röster. Det gör inte så jävla mycket hur du slänger den. Så varför ska du liksom rösta på, bara varför ska du avgränsa dig till att rösta på partier som kommer in i, som har goda chanser att komma in i riksdagen direkt nu. Liksom. Det vill bara, säg det du vill ha sagt med din röst. Rösta på det parti som du sympatiserar med.
Precis.
Uttryck din riktiga åsikt. Inte hålla på så här, mussla bort dem. För om alla håller på så där så sitter vi fast med de partier vi har. Och det är det som är ett av grundproblemen. Att vi liksom cirkulerar mellan sossar och moderater och de två alternativen liksom.
Ja, jag tror faktiskt en stor grej till att folk inte vågar rösta på oss också är att, för att folk pratar ju sinsemellan sen, så vad röstar du på då? Nej, ja, sådär. Och då vågar de inte säga att de har röstat på motståndsrörelse, för då blir de liksom socialt stigmatiserade. Så. Men ljug då. Men
de ljug inte säga.
Nej.
Det var... men det är ju, ja, det, ja. Det är ju smickrande för våra potentiella väljare då, för de är så ärliga så att de inte ens så tänker att ja, men det är bara att jag ljuger.
Det är faktiskt inte helt ovanligt faktiskt ute på arbetsplatser också att folk säger att de inte vill säga vad de röstar på.
Ja, det är det.
Så det kan ju vem som helst säga också.
Ja.
Utan att det är något jättekonstigt.
Ja, eller allra bästa säger bara att ni har röstat på Nordiska motståndsrörelsen såklart, för att
precis.
Ni vill befria landet från Fions bojor.
Älskan.
Ja. Ja, visst. Nej, men den där unga kvinnan, för att återkoppla till den här fantastiska raggarträffen, hon var ju faktiskt ganska, hon hade faktiskt tänkt i olika aspekter till och med. Ville bara höra vad vi hade att säga. Jag har varit lite imponerad att hon hade funderat så mycket.
Det är kul.
Ja, jättekul.
Jo. Jo. Ska se. Jag vet inte, på tal om raggare så såg jag någon nyhet om att hon, fröken Snusk, som tydligen har varit olika personer genom åren. Den nuvarande upplagan skulle väl uppträda med Åkesson på något sätt. Och då blev hon avbokad av något statsfestival-event eller liknande. För att det skulle vara politiskt neutralt. Men samtidigt så har väl sossarna en massa artister som uppträder åt dem utan att någon bryr sig.
Va? Då är det orättvist.
Ja, det är hycklande. Vad
men,
nytt.
Men nya fröken Snusk går ju under namnet fröken Fusk. Eftersom, eller? Ja, eftersom det är inte riktiga fröken Snusk.
Är det så?
Fröken Fusk.
Finns det två stycken eller?
Nej, men hon som ställde upp i Melodifestivalen, Felicia, som vann svenska Melodifestivalen.
När då? Vad pratar hon?
I
år.
Ja, senaste upplagan av Eurovision. Då Sveriges bidrag var ju Felicia.
Mm.
Och det är original fröken Snusk.
Jag är lite förundrad över att du vet det här, Per.
Nej, men det är inte så konstigt. Jag håller mig ajour med såna här grejer.
Okay.
Och hon sjunger faktiskt bra. Men hon gjorde en jättemiss i hela sin karriär. Och det var att hon uttryckte sig lite milt Israel-kritiskt.
Ja, jag kom på det också. Jag googlade där. Eurovision Song Contest. Israel överväger att anmäla Felicia.
Ja, hon sa ju bara att de borde inte få vara med tanke på att de inblandade i ett krig. Liksom.
Då var vilket det... är helt självklart.
Nu har original fröken Snusk blivit bortkuppad av någon sionist.
Nej, men det var redan innan. Mm. Hennes manager tyckte så här, ja, men hon är ändå maskerad. Hon går under namnet fröken Snusk, ingen så vet vem hon egentligen är. Så jag kan lika gärna ta en som tar lägre lön. Och så tog de in en annan spelare och bara så här, du får sparken, det här är nya fröken Snusk.
Ägde någon annan den idén på något sätt?
Ja, det var ju så. Det var ju
de här artisterna, de gör inte sina egna låtar eller kan någonting, utan de bara liksom bokar sig och åker runt och sjunger, ja, eller mimar. Och...
Ja, men till Felicias fördel ska jag i alla fall säga att hon sjunger ju bra.
Jag har inte lyssnat så.
Jag tror hon har någon palestinsk inblandning i sitt släktled.
Var det den första som var med?
Ja, precis. Och som sagt...
Varför hon... fröken Snusk? Vad fan?
Nej, hon sjöng en massa snuska sånger.
Alltså, hennes mest kända låt är väl säkert den här Rid mig som en dalahäst.
Ja.
Som jag har hört talas om.
Ja, det är dalakoppling. Det är ännu en bra sak med henne. Men...
Och det är den här typen av musik du lyssnar på nu.
Ja, absolut.
För att vara hor.
Ja, epadunk. Nej, hon sa bara det där lilla och då plötsligt så bara, nej, hon är inte bland topp 10 ens. Usch, vad dålig hon är egentligen. Så vart fick hennes röst jättelite röster och så. Det är helt sjukt till styrt det här alltså. Mm. Innan var hon liksom noterad som att det här kommer nog att bli vinst.
Mm.
Så lite allvar intressant.
Ja, de har lite inflytande i vissa områden.
Ja,
där.
Allt för många områden.
Mm. Ja, vi vill ha raggarmakt istället för judisk makt.
Absolut, det var mycket bättre. Man borde ha en raggabil.
Ja.
Tror man kan stripa Kangon? Ja. Det är stenad.
Ja. Jag tror jag kan ha fått.
Ja, det gott. Jag har tänkt mig i chatten. Vad sägs det här?
Bara ignorerat. Jag kan inte göra så många saker samtidigt.
Har du tänkt mig i chatten, Max?
Ja, nej.
Jag var 800 med.
Ja, men vilket hån mot våra lyssnare. Det här går inte.
Jag har aldrig vänt upp den faktiskt.
Jag har varit dålig på... Jag sitter med så mycket annat. Så jag är dålig på att gå in och läsa det just nu. Men de hatar på förrädare ser ut som.
Bra.
Och sen har någon lagt upp en pick me meme-förklaring.
Typ. Oh, vad roligt.
Pick me based girl. Den ska jag spara. Den kanske kommer till veckans meme. Det synd att det var en skärmdump och inte en riktig.
Det är en sak som är rätt rolig. Jag kan bara nämna det medan jag öppnar Telegram. Jag träffade en människa som är ganska engagerad i motståndsrörelsen. Jag vill inte droppa honom för jag vet inte om han vill det. Men jag frågade ju hur han blev intresserad av motståndsrörelsen. Och han hade ju börjat med att titta på veckans mem.
Ja, just det.
Ja. Och för det var bara, han gick bara in på det för att det var det roliga liksom. Men så började han läsa vad fan skriver de i övrigt. Bara, men det här är ju för fan bra. Så liksom så vart han och snubbla in på först Nordfront då, och sen på motståndsrörelsen och sådär.
Det är kul sätt att det funkar.
Ja, jo. Och om man tänker sig, det är en sån här bagatellgrej på Nordfront liksom. Mm. Rekryterar det här människor till nationella rörelsen? Ja, tydligen. Och det, jag vet ju andra som har liksom, nej, de har blivit liksom kommit in på ett klistermärke. Så det ska man komma ihåg om man håller på med basaktivism i motståndsrörelsen och sådär. Att ett klistermärke kan faktiskt göra skillnad. Mm. Det är inte att förringa.
De underligaste grejerna, alltså jag fick ju reda på typ motståndsrörelsen via vad heter de? Ingrid och Konrad.
Ja.
Ja, vilken jäkla slump.
Ja. Hon var först även där.
Ja, hon var först där. Nej, men Per, du hade ju varit med där hos dem.
Ja.
Då tyckte jag att du lät vettig. Så.
Ja, jäklar.
Då började jag lyssna.
Vad roligt. Alltså, de var ju ganska öppna då för alla möjliga intervjuer. Nu tror jag inte att de är. Nu tror jag inte att Ingrid är det längre. Men,
Ingrid är verkligen kapsejsat.
Ja.
Det är lite vet jag inte någonting alls om längre. Är han aktiv?
Mm, jag har ingen aning. Vi behöver väl inte.
Nej. Nej.
Gå ut med något som
inte. Och hänga ut privatpersoner och frossa i deras.
Han verkar inte vara aktiv i alla fall.
Ingen offentlig person. Jag känner inte till något speciellt om han så.
Ingrid håller i alla fall på fortfarande. Även om.
Ja, men det är inte till hennes fördel. För hon håller på ett helt fel sätt som vanligt. Typ.
Nej, det är inte.
Men hon Israel-vurmande och skit. Ja, hon har fått så återfall efter att ha blivit så typ rehabiliterad och släppt sionism och counter-jihadism, så bara får hon ett totalt återfall.
Ja.
Ja, det är väl schysst.
Ja, nej men det. Har varit en del kommentarer här. Vi fick något låttips och så jag ska lyssna på den efter och så kanske vi kan spela det sen om den är bra i nästa avsnitt. Men vi har fått Swish-donationer. Det var inte jättemycket. En donation från Birgitta och en från Lars. Så vi tackar dem båda.
Och ni andra har tjuvlyssnat alltså. Vad fan i helvete.
Piratlyssnare.
Okay.
Det är ju radioavgift. Har ni missat det liksom?
Det är radiosnattare alltså. Ja. Som vi har inne. Jag ska kolla upp alla som sitter här och radiosnattar på chatten.
Ja, jag bara skicka fakturor till dem.
Ja. Ja, visst.
Eller så blir det Excel-ark.
Ja, det blir ett eget Excel-ark. Radiosnattare.
Indrivningslistan.
En skaplig nördhot. Man ska lägga dem i ett Excel-ark.
Arga-listan.
Ja, det är schysst. Jaha.
Ja, nej men och postboxen har de inte hunnit kolla den här veckan, så det kommer förhoppningsvis nästa vecka om de är tillbaka då. De som har hand om den. Så om ingen har något att tillägga så får vi väl tacka för ikväll och avrunda. Så får vi tacka för lyssnare och så hörs vi nästa vecka då.
Ja, tack så mycket att ni än en gång släppte fram mig. Det var otroligt roligt.
Ja, det kommer
jag känner vilken radioabstinens jag har.
Ja, vi försöker ju få det att dra igång något.
Ja, det lättade mitt blodtryck att få prata lite om de här grejerna. För att jag flög fan i taket när jag såg den här DN-artikeln.
Innan sändningen så kändes det inte så hälsosamt. Så
nej, det var nog inte det.
Ja, det var känslosamt.
Uppspelt. Sjukt. Ja. Det var kul att vara med i alla fall.
Har du varit i sändningen tyckte jag någon sa.
Ja. Det är roligt. Och tack alla lyssnare.
Mm. Vi hörs igen om en vecka då.
Ha det bra. Ha det bra. Hej.